Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Då säger vi god morgon och varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är onsdagen den 7 september och för er som har koll, det hoppas jag att alla har som lyssnar och tittar, så är det ju val på söndag och vi ska ha lite extra fokus på det idag. Men givetvis med en touch av fotboll. Och vid min sida så har jag har blivit lite av en dobb-profil nu, va? Per Frykebrandt.
Det får jag ändå säga.
Ja, det tycker jag. Jag har varit här i fotbollsmorgon och Big Six tidigare.
Precis. Andra gången i fotbollsmorgon. Jobb i andra plattan.
Ja,
nu har jag pressen på mig.
Precis, nu måste du prestera, annars ryker du.
Ja, men nu, det känns lite som att det är lite hemmabana nu med både fotboll och politik.
Ja!
Så att jag har ändå förutsättningar för att
prestera. Du har ju varit politiskt engagerad och även fortfarande.
Alltså, på något sätt i hjärtat, men inte liksom... Inte utåt.
Nej. Och vid den sida då så har vi ju två väldigt politiskt engagerade. Vi har finbesök i studion. Först börjar vi med Romina Pourmokhtari som ju är ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Precis. Ordförande i RFSU och riksdagskandidat här nu på söndag.
Inte riktigt ordförande.
Inte?
Nej, men jag sitter i styrelsen.
Aha.
Jag har liksom ett sidoengagemang i sexualpolitiken som är riktigt spännande.
Ja. Men du kanske blir ordförande då? En kuppar dig.
Hans medie nu har varit vänsterpartist tidigare.
Oj då.
Så det är en väldigt politisk men ändå apolitisk organisation. Den är väldigt spännande där man liksom, vi säljer ju kondomer och grejer och sen så tar vi de pengarna och typ startar abortkliniker i utsatta länder och har massa spännande verksamheter som är superviktig.
Hur de styrelsemötena är, blir de
De blir väldigt
vilda.
Men alltså, folk letar inte fel och så här bråkar så mycket, utan alla gillar det vi sysslar med. Så de blir ganska rent rika på kunskap och kompetens. Mm. Så det brukar vara ganska kul faktiskt.
Mm. Lite som fotbollen också, då kanske?
Ja, lite. Jag tror fotbollen har en lite längre väg dit. Kanske blir så potent. Nej, men jag är ju mest politiker och riksdagskandidat just nu. Så det är lite där fokuset hamnar.
Mm. Kul att ha dig här.
Tack.
Och vi säger också varmt välkommen till Elsa Alm.
Tack så mycket.
Som ju är socialdemokrat och ungsekreterare LO Sverige.
Exakt.
Mm. Vad innebär det?
Det innebär att jag representerar LOs unga medlemmar. Mm. Så att det är en grupp på ungefär 300-400 000 kan man säga.
Det är häftigt. Och ni har ju båda varit med på den här listan. Heta under 30 har jag noterat. Det är mäktigt.
Ja, den är... Kanske inte på Forbes-nivå, men den är ganska
men
trevlig.
Men nästintill. Du och jag har inte varit nära, Per.
Eller
du
var
kanske
det
var det. Ja, men ni får berätta vad ni båda var med på.
Men är det Expressens? Eller? Jag gissar att
det är det. Ja, Expressens.
Jag har inte varit med.
Expressen har en 30 under 30 för folk i politiken. Så jag vann faktiskt den. Jättespännande. Mm. Skönt sätt att avsluta ungdomspolitik-svängen.
Ja.
Och Elsa har väl också stått där ett stabilt antal gånger.
Men återkommer så att säga.
Mm. Ja, men det är mäktigt. Mm. Vi ska som sagt prata lite politik. Sen ska vi också såklart ha mycket fotboll. Klockan 8 så gästar SVTs stjärnreporter, som alltid Olof Lund säger, Johan Kücükaslan, kommer hit och ska berätta lite om livet på SVT och prata fotboll och såklart. Men jag tänkte höra er relation till fotboll. Vad, hur kommer det sig att ni är fotbollsintresserade?
Alltså, jag tycker alltid det är lite svårt att få den frågan. För att det är klart att man vill dra någonting om att så här, men ni vet, man liksom fick det som barnsben och man växte upp med det. Men det är ju ganska mycket slump egentligen, tror jag, varför man börjar hålla på ett lag. För mig var det att hälften i min klass höll på Gais och hälften höll på Blåvitt. Och jag valde det bättre laget.
Var det så också att du kollade i tabellen, eller var det så enkelt?
Nej, alltså min första match var faktiskt mellan IFK Göteborg och Gais. Ja. Och den matchen slutade 1-1. Men... Ja. Nej, det var egentligen inte liksom så tabellmässigt, utan Gais var ju också allsvenskan då, utan det var mer, det kändes rätt liksom.
Mm. Så. Och det har fortsatt, stor IFK Göteborgs supporter idag?
Mm. Jo, men absolut. Ja, är på alla hemmamatcher och har årskort och försöker åka på de flesta bortamatcher. Ja,
imponerande.
Var på Strandvallen i måndags.
Mm. Otroligt. Det måste ha varit en vilken match
för er del. Ja, fortfarande lite bakfull kan man säga.
Ja, men, ja det är härligt.
Men absolut, det var toppen. Jag kan tyvärr inte säga någonting om hur det såg ut, för att ni vet ju det när man står på den.
Det går inte.
Alltså bortasektionen på Strandvallen, man ser ju ingenting liksom. Och så är man x antal enheter in, har lite öl i ögonen. Men så att det var också så i slutet av matchen, så vi visste att det stod liksom 4-0, men så kollar man upp så här på resultattavlan och bara, men vad fan, det står 4-1. Vad fan har liksom, vad är det som har hänt? Ja. Och så bara så här, googlar vi och bara, men vad fan, vad har ni gjort en jävla självmål? Ja. Liksom. Och då blev det nästan lite som att man blev lite grinig så här, men vad fan, kunde vi inte ha fått en 4-0? Liksom? Det är gött att hålla nollan, men... Så det var ungefär så mycket jag såg av matchen.
Man vet att man är på bortaresa när man måste kolla på resultattavlan för att hänga med.
Ja, alltså jag såg ju inte något av målen på riktigt liksom, utan det var ju okej, där blev det mål. Kul.
Eufori. Ja. Härligt. Det är alldeles sagt lite mer om IFK Göteborg. Romina då?
Ja, jag är ju gnagare.
Ja, härligt.
Av ganska logiska skäl. Mm. Jag är från Sundbyberg. Så att det var väl också lite samma i skolan när man var typ 5-6 år gammal. Men jag minns en väldigt tydlig fas under min uppväxt när det var en cool kille som började i 6:e klass som var gårdare. Och alla i hela, alltså min skola var 80 elever, men ändå hela skolan blev djurgårdare. Förutom jag och en kille som heter Andreas Winghed. Så shoutout till Andreas. Ja, så att det var vi två som höll ut och fortsatte vara gnagare. Men ja, man hade nära till Råsunda och det var liksom en del av min uppväxt.
Ja, på tal om då just IFK Göteborg, vad har du att säga lite kort om säsongen? Ni känns som att ni är, jag hade räknat bort det, jag tänkte så här, nu ryker Stare. Jag kände att liksom, med tanke på hur kortsiktiga många fotbollsklubbar är, fick en trög start igen och spelet såg inte särskilt bra ut. Pressen är ju där också med tanke på hur många erfarna och duktiga spelare ni har. Men sen har han ju någonstans rest sig på 9 och nu ser det ju riktigt bra ut.
Verkligen. Nej, men det har ju verkligen varit en känslomässig hiss den här säsongen. Utifrån att vi började väldigt bra med liksom 3 raka och sen så hade vi den här liksom dippen i mitten på säsongen där man kände att okej, men vi har inget grundspel riktigt. Det blev ju en incident med en spelare liksom som också störde en del. Men nu är det väl harmoni kan man säga. Och det är väl ändå ganska ovanligt med tanke på att man har suttit de 2 senaste åren och haft så här, först ett ångestmöte mot Helsingborg, liksom pandemiåret 2020 och sen ångestmötet förra året mot Örebro. Så det är klart att liksom, det är en ganska ovan sits på senare år att man också känner att okej, vi är liksom helt trygga med att liksom, vi har startat av oss de där liksom, bottenåren och nu är vi på gång någonstans. Det är harmoni. Det är toppen.
Och sen också att det inte bara att resultaten börjar se bättre ut, det känns ju som också att ni börjar få upp lite unga spelare och det är något som jag värdesätter högt. Men alltså, när man får fram spelare man själv har fostrat som kanske till och med har stått på läktaren. Och det där har ju varit, känslan har varit med Göteborg att ni har alltid haft en bra akademi, men det har inte riktigt satsats på dem. Men det känns som att ni gör det nu och det måste väl kännas extra bra, eller?
Ja, alltså verkligen. Det är ju fantastiskt kul också att se att när vi gör liksom försäljningar eller när någon går ut skadeskjuten så kommer det också in ny energi utifrån Jan Bångsbo som gör det otroligt bra. Det är ju liksom en vänsterfotad mittback. Det är ju bara det, liksom 100 miljoner. Och sen också så klart då Hussein Karnail som alla liksom har pratat gott om väldigt, väldigt länge. Men som man nu också får se gå in och leverera på plan. Så att det är toppen.
Innan vi ger oss in på lite mer politiska frågor då, så kan vi väl ta lite headlines. Det är alltså Haaland.
Ja. Rekordet.
25 mål på 20 matcher har han gjort nu i Champions League. Ja. Den gode norrman. Jag vill börja med att säga så här. Stör er att en norrman går bra?
Ja. Verkligen. Alltså det gör verkligen det. Ja. Och nu är ni bara, vad är det? 125 mål från Ronaldos rekord. 140 Champions League-mål och sånt där.
Ja. Och vet du, Ronaldo efter 20 matcher hade inte gjort ett enda mål.
Nej. Och han har inte gjort mål. Nej, just det. Exakt.
Haaland har gjort 25.
Ja. Han kommer ju ta det där.
Alltså, ja, men det är ju känslan.
Det snackas ju mycket om liksom Premier League-rekordet från honom. Och han kommer inte stanna i Premier League så länge.
Nej.
Men Champions League kommer han ju lira tills han är... Ja, får se hur länge hans grej håller. 26 kanske. Han, även om han ligger av när han är 26 kommer han ha slagit det där rekordet. Liksom. Det spelar ingen roll.
Nej.
Så han, nej, det är... Nej, han är fuskspelare, har sagt i den här studion förut, och jag håller med om det.
Men det är ju, det som är irriterande, det är ju liksom att i skidor har man ju någonstans alltid accepterat, man har slagit på text-tv, ah, men nu vann en norrman igen, ja. Nu vann en norska igen, liksom. Ja. Det är Johaug och Northug och allt vad de heter, det får man acceptera. Men att det är fotbollen, där de liksom har varit iskalla i alla år, så dyker det upp, det bara plingar till i luren, Håland. Stör er att det är en norrman som går bra?
Alltså faktiskt inte.
Nej.
Det är lite fint att se. Alltså jag får inte det här... det är storbrors liksom inställningen. Jag får inte så mycket komplex över Norge. Jag känner mest, men gud vad fint.
Ja, heja. Jag är lite samma faktiskt. Ja. Jag kan inte störa mig så mycket. Och sen tycker jag att han är så häftig också. Alltså det är mycket man stör sig på honom. Han kör ju en ganska arrogant stil. Men det gjorde ju Zlatan också. Finns det ju något charmigt i det där också. Att man är... Ja, du ska få förklara snart. Alltså. Men jag känner att han är... Alltså, jag blir alltid imponerad av folk som är så fruktansvärt bra också. Och även om man då är norrman så får vi väl acceptera det. Vad känner du, Elsa?
Nej, men det var ju helt uppenbart att det skulle bli succé i City, ja. Till en stora förtret. Alltså man hade ju verkligen hoppats att det skulle gå dåligt. Så att, det hade suttit mycket skönare. Men, nej, men såklart, det var bara att egentligen ge hatten av. Alltså fantastisk spelare. Sen såklart att det är ju jävligt tråkigt att se att det går så jävla bra för Norge rent fotbollsmässigt. Mm. Liksom. Inte minst med tanke på att de också har brutit liksom den sviten som Sverige hade mot dem i landslagssammanhang.
Alltså det är ju verkligen den riktiga samhällskollapsen vi borde prata om. att Norge har gått före sig i fotboll.
Ja, det är ändå häftig utveckling, och nu är det ju två stycken. Förut har det alltid varit Messi-Ronaldo-diskussionen. Jag ska inte säga att man var trött på det, men de var ju dominanta otroligt länge. Men nu börjar ju de dippa lite här med åldern. Och den nya diskussionen är ju då Mbappé-Håland.
Ja. Den här diskussionen är mycket svårare att ha nu efter Ronaldo och Messi. Inte bara för att vi inte har de här givna två spelarna, utan för med Ronaldo och Messi handlar det alltid om vem är den mest kompletta spelaren. Liksom. Så kunde man jämföra olika statistiker. Han kan nicka och han kan göra det här. Bara. Med Mbappé och Haaland, så är de ju liksom specialitetsspelare. De har någonting. Och sen så har de liksom inte, ingen av dem är ju den här kanske spelfördelaren, så du riktigt kan utvärdera liksom bredden i det. Men jag kollade PSG igår bara, efter första halvlek, så var jag så här, Mbappé är världens bästa spelare just nu. Och så tänker man så här, han är världens bästa djupledsspelare. Liksom. Och så ser man Haaland, så här, han är världens bästa avslutare. Liksom. Mm. Det är så svårt att ha den diskussionen.
Ja.
Jag lutar nog, men det jag sagt, jag lutar åt Mbappé.
Men det är ju stundtals lite när PSG spelar. Man ser inte dem så ofta. Jag följer främst Premier League och Allsvenskan då. Och så ser man ju alla resultat, och så har de gjort 8-9 mål i varje match. Men när man ser, det är ju lite Harlem Globetrotters över hela när de trummar igång. Och sen har det varit så mycket diskussion kring att de inte trivs tillsammans. Mbappé, Messi och Neymar. Det har varit prat om schism däremellan. Ja, men det märker man inte på planen.
Nej, lite kanske går över. Mbappé vägrar att passa.
Ja, det sista där. Han vill gå för hattrick. Men det är ju bara klassiskt fotbollsego.
Nej, men det är lite intressant. Det är Galtier som får ihop det här gänget till slut. Och jag tycker igår, man ser också liksom Campos-värvningarna faller väl ut. Vitinha tillsammans med Vratte i mitten. Känns som att man verkligen fått ihop det där. Man kör den här 3-4-3. Nu är det man verkligen får ut liksom max av alla lagdelar. Så det... De ligger ganska lågt, eller ganska högt ska jag säga, i oddsen för CL-seger. Men det är klart att aktierna stärks inte jättemycket kanske med igår, men de underskattas ju. Det är sjukt att man har en trio med liksom Mbappé, Neymar och Messi, och man räknar inte ens med dem i CL-kampen.
Nej.
Men det är väl också för att alltså, när man kollar på liga eller liksom det som skrivs, är det ju absolut, PSG gör det alltid bra för att det är en sån liga. Liksom. Men när de väl också får möta liksom, lite mer internationellt motstånd och lite de andra lagen från Serie A eller liksom La Liga eller Premier League, så ser man ju också att de har ju kvalitet i laget. Och det märkte vi inte minst igår.
Nej, och sen är också det där med att de spelar liga lägre tempo, och sen när det då ska avgöras under våren när vi går in i åttondels kvartfinal, då kanske de inte är i toppslag när de springer in i ett Liverpool som möter liksom bästa lagen varje vecka. Liksom.
Precis. Men jag tycker att det som Galtier har fått ihop är verkligen att det finns en mer systematik kring liksom de här stjärnspelen. Att när man ser dem i sista tredjedelen, det finns ett mönster. Det är de här 1-2-orna som hela tiden skapar en målchans. Och som under Pochettino så var det bara så här...
Det var ju plågsamt att se. Jag bara minns det här City-mötet. De höll väl i sig siffrorna ner. De vann till och med ett möte. Ja. Men det ett dag gick ju bara stjärnorna där fram och lunkade.
Exakt. För Pochettino var ju så här, men gör vad ni vill där uppe. Ni är bäst i världen, så ni löser det. Galtier har ju liksom, det är ett mönster där att hålla still. Så det såg ju väldigt bra ut. Det är väldigt imponerad av. För när världens tre bästa anfallsspelare har någonting att gå efter, då kan det bli väldigt bra. Sen vet man ju att de kommer ju åka på Real Madrid i kvarten som parkerar bussen, och så åker de ut där.
Ja, det blir väl så.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Nu tycker jag ändå att vi måste passa på att ta lite frågor inför söndag. Hur ser er liksom uppladdning ut inför söndag nu? Jag kan tänka mig att det går inte att jämföra med derby, men en VM-final då? Eller hur laddar ni upp inför söndag?
Lite, ja. Alltså, faktiskt en ganska cool jämförelse med derby. För nu har du gått över från att så jobba, förbereda, vara ute, knacka dörrar, sätta upp grejer, till att mer vara så här media och typ prata om hur det kommer bli och så här, dricka öl, försöka lugna nerverna. Ja. Så man går över i den här liksom, precis innan derbyt-fasen. Lite i politiken också, eller?
Ja, eller det är klart, det är ju en nervös vecka liksom. Det är ju, ja, det går upp och ner, framförallt med tanke på hur svänget har varit också i opinionsmätningarna, så känner man ju att det är...
Hur mycket kikar man på dem där?
Mycket.
Ja.
Jag kollar inte lika mycket. Jag har faktiskt alltså dragit
den där klassiska som idrottsstjärna säger, jag läser inte tidningarna.
Nej, men det är, för att det är, jag tycker faktiskt det är ett skifte i politiken som jag är lite skeptisk till, hur mycket man tittar på mätningar och baserar politiken utifrån det. Jag ser hellre politiker som liksom är mer idédrivna och leder utifrån de behoven de ser i politiken eller i Sverige. Så den här opinionsmätningshetsen som jag tycker Sjöstedt, alltså Jonas Sjöstedt är lite ansvarig för. Han var lite starten att han sa Vänsterpartiet började lyssna mycket på opinionsmätningar, de fick ett lyft, fler följer efter. Jag gillar inte det så mycket, så jag försöker att inte titta på det. Och jag tror, alltså, Johan Persson som är partiledare för Liberalerna, han är också lite av den skolan att han är så här: jag säger det jag tycker, jag pratar rakt ut och så får det bära eller brista. Och den skolan gillar jag. Så att, jag kollar inte så mycket. Jag sitter inte nu sista veckan. Jag hade... Min hjärta hade inte mått bra av att följa det där.
Ja, jag önskar att det var lagd likadan, men jag kollar nog inte så mycket utifrån så här, men hur man ska tänka kring liksom politiken, utan lite mer för att man inte kan låta bli, så att säga.
Hur ser ert schema ut då, i korta drag här nu fram till söndag? Alltså, vi behöver inte dra detaljnivå, jag antar att ni har massor att göra, men liksom de stora händelserna, vad har ni framför er?
Alltså mest kampanj, alltså varje dag liksom. Det är ju snacka med väljare eller liksom ringa samtal. Och sen så blir det ju en del, precis som Romina sa, en del medieförfrågningar och sånt där som man får tackla. Så mycket sånt.
Jag är ju ordförande för ungdomsförbundet, så jag är mycket ute på skolor. Och det är ganska kul, för att de som ska rösta för första gången, alltså 18-åriga gymnasieelever, de är väldigt öppna. Så det blir ganska spännande debatter och väldigt avgörande vem som hovar in en debatt. Så att man kan dra ganska många röster på ganska kort tid. Så det är hög press och väldigt kul. Vi hade också en debatt i Linköping som är, alltså jag tror faktiskt att det är Sveriges största politiska debatt. Och det är ungdomsförbunden som tar den. 6000 elever i en arena som också får rösta på mentor. Knappar vem som har vunnit.
Wow.
Så att det var hög press och väldigt, väldigt roligt.
Ja, jag förstår det. Hur ofta springer ni in i idrottsfrågor då från era potentiella väljare?
Det är klart att en del frågar liksom. Och jag tyckte det var kul, för att i våras så var jag liksom på någon så här LO-grej, och så kom Ardalan dit, och jag känner hans politiska sakkunniga ganska bra. Och då pratade vi lite om så här idrottsfrågorna, och Ardalan är ju väldigt fotbollsintresserad liksom. Och sen åkte de iväg och drog till en skola, och då mässar Åsa då, som hon heter, sen bara, första frågan vi fick här var om villkorstrappan.
Ja.
Så att en del blir det ju liksom, men jag försöker också vara ganska tydlig i det att så här, jag tror också att det är viktigt att om man är liksom supporter, att man också tänker på att man kanske att i supportvärlden så kan ju alla samlas kring ett lag, och liksom det är väldigt viktigt att man har den bryggan där alla kan samlas, trots att man kanske har olika bakgrunder och olika åsikter. Så privat sett så brukar jag inte prata så jättemycket om det, utan jag vill hellre snacka om matcher liksom.
Det känns lite som att man kan politiken, för jag har varit engagerad själv, det känns som att man ser ner lite på idrottsfrågor. Jag vet att när jag var engagerad, jag hade inte något så här hjärtefråga som tydligt brann för att det var så någonting med utrikespolitik eller ekonomisk politik eller någonting sånt, utan jag känner att, men är det någonting jag ska engagera mig i så är det ju liksom idrottsfrågor. Och när jag lyfte det, då var det mer som att säga, ja men alltså, det där har vi ju någon som gör, någon på kultur gör det där liksom. Känner ni samma sak eller känns det som att det kanske har liksom hänt lite på
nej men på jag delar den bilden och jag alltså hade absolut inte planerat att dra in fotbollen i politiken, men det blev lite så nästan för att jag blev så provocerad över just det du säger, att om någon anledning så har man ganska dåliga perspektiv på idrottsfrågorna och liksom, exempelvis har jag jobbat mycket med kulturpolitiken och jag skulle ändå absolut se paralleller mellan vad fotbolls... Alltså fotbollen är ju en kultur och liksom... På samma sätt är läktarkulturen en kultur man borde värdera på ett sätt som man inte gör i politiken. Så att jag tyckte att man misshandlade de här frågorna lite för mycket. Och det var lite därför jag råkade börja prata om det fast jag egentligen inte hade några planer på det. Så jag skulle faktiskt hålla med om det. Att det är inte det finaste man kan syssla med absolut i politiken. Men det är också frågor som liksom saknar lite driv och kompetens. Typ.
Märker ni det också? Att det är så att det är frågor man är lite försiktiga kring. Och det känns ju som att när politiker uttalar sig så är de oftast, ursäkta, men okunniga kring ämnet.
Absolut. Alltså, jag skulle säga att det är liksom ett problem som någonstans kanske förenar också mellan blockgränser, att kunskapen om kanske framförallt då supporterfrågor är väldigt låg. Och det vet jag ju själv när man kanske ändå tar det till sig och försöker lyfta liksom villkorsfrågor och kanske internt och sådär, att man framstår ju kanske lite som en rättshaverist ibland, för att folk förstår ju inte riktigt vad man pratar om och var man kommer ifrån, så att säga. Så att jag skulle absolut säga att generellt sett inom politiken, oavsett parti, så är kunskapen låg kring frågorna.
Det känns att i alla frågor är liksom erfarenhet inom frågan så himla viktig. Att man liksom har det som en fjäder i hatten, att jag kan sjukvårdsfrågor för att jag har gjort det här, eller jag kan ditt och sånt. Inom idrott så känns det som att säga, nej men det är nästan liksom någonting fult att komma liksom från idrottshållet och vara liksom intresserad av det för att driva idrottsfrågor.
Ja, alltså jag har till och med fått vissa så här, dels är det många alltså politiker som kommer fram i korridorerna och är så här, du håller ju på med det här, du går ju på matcher och så här, kan du inte berätta lite, vad är det här villkorsappen folk pratar om hela tiden och så här. Men också politiker som så svarar på en story när man råkar lite på fylla, kanske lägga upp någon story från klacken, bara, men gud, är du en sån? Alltså att man får lite så, man får ett konstigt perspektiv på mig som person, för att man tänker att, nej men du är ju en sån duktig politiker, kan du stå och skrika i en klack? Hur kan du göra det? Och liksom ha någon slags bild av att... Alltså man förstår inte hur många det är som går på fotbollsmatcher och vad det spelar för roll i människors liv. Mm. Utan man tror typ att det är ett gäng huliganer som slåss. Alltså på ett helt absurt, liksom, skevt sätt så har man den bilden.
Där är det ju lite synd då. Och jag förstår ju att så här, rubrikerna blir ju vad de blir efter Stockholmsderbyt, såklart. För det som hände var ju oacceptabelt när matchen var avslutad. Men det är ju så synd då, för det är ju så mycket, alltså det är så fantastisk stämning inne på arenorna, och jag tycker att det borde ju lyftas fram mer i media, för det blir ju motvind, inte bara i liksom inom politiken, bara när man kommer in i forum där folk inte kan fotboll, och så berättar jag vad jag jobbar med. Men jag sitter i en YouTube-kanal och pratar fotboll. Men va? Man möts ju direkt med litet förakt ändå. Och att man går på AIK-matcher och det är bara stök och bök. Så att det, där finns det väl ett ansvar, och men dels som er som, från er som politiker som har koll på det, men också från media som folk läser.
Definitivt. Dagligen. Och jag menar, där kan man ju verkligen bara lyfta liksom, det finns ju jättemånga som har gjort liksom trådar kring liksom hur samhällsviktiga någonstans supportrar är, och inte minst liksom om man också kollar på hur mycket liksom pengar som fotbollen också om man innehåller, så vet man ju också att mycket av den kärnan som finns liksom kring klacken och sådär är ju också en stor pengasäck till liksom hela idrottsrörelsen någonstans. Och därför är det också viktigt att liksom lyfta de människorna som också lägger ner jättemycket tid helt ideellt på att liksom skapa den fantastiska atmosfär som gör att allsvenskan ändå är värd att liksom gå på och engagera sig i. För att vi kommer aldrig kunna konkurrera med liksom Premier League liksom spelmässigt eller liksom... utan det vi kan konkurrera med är att vi har en fantastisk läktarkultur i Sverige. Och den är verkligen värd att värna om och lyfta upp som bra exempel.
Och sen också tycker jag så här, men det är väldigt mycket fokus på skola, vilket är ju verkligen helt rätt, det ska man inte dra ner på. Men jag tycker också att alltså idrotten är ju, nej men man, nej men jag har själv småbarn, och man känner så här att när man ska fostra sina barn, man ser ju alltid oro och problem liksom, om de tar fel väg i samhället och får problem längre fram. Men då tycker jag att idrotten är en sån fantastisk plats att fostras i. Liksom, skolan passar ju inte för alla. Men idrotten är ju ett verktyg bredvid som kan fostra människor och ta dem utifrån problem. Så att det är inte bara läktarkultur utan även att idrotten fostrar förhoppningsvis individer som
precis.
Är skötsamma.
För det finns ju så många aspekter där idrotten är så viktig för samhället. Och det mest uppenbara är ju liksom det är hälsa, det är integration. Men det finns ju också, jag vet inte om ni har studerat, om ni är statsvetare.
Lite.
Du är nog inte,
nej,
du
har inte den aura. Nej. Jag har inte den aura. Nej.
Men det läste man i alla fall. Eller när jag gjorde det. Så läste man om Robert Putnam. Som är statsvetare på Harvard. Som har en teori eller en bok. Som heter Bowling Alone. Mm. Som handlar om liksom, relationen mellan föreningsliv. Och graden av demokrati i länder. För att säga, har du en bra liksom, föreningskultur. Så har du också en högre med tilltro till liksom, det sociala. Till staten. Till liksom demokratin. Mm. Så att, liksom, att ha ett fungerande föreningsliv är väldigt viktigt för att hålla uppe liksom, den här demokratin också. Vilket ja, i tider som dessa kan vara ändå en intressant aspekt för liksom, samhällets bästa.
Ja, verkligen. Och där lyfter ju David då, Fjäll som sitter i den här studion på måndag, tisdagar och i regel även onsdagar, men idag orkar han inte dyka upp. Nej, han hade annat för sig. Och då nämnde han här om att ja, men dels då att det är för lite fokus, som vi redan varit inne på, kring idrotten i Valsnack. Men det byggs hus överallt, men inga nya idrottshallar och fotbollsplaner och andra idrottsplatser. Samtidigt som vi går mot ett överviktigt samhälle. Håller ni med om det? Eller är det bara ett problem vi ser här i Stockholm?
Nej, det är ett problem med jättemånga kommuner i Sverige. Ja. Och det skapar liksom problem utifrån att när man liksom bygger nya bostadsområden. I förra valrörelsen så var jag engagerad i min SSU-klubb i Göteborg. Och vi drev ju frågan om en kulturutfaktor, vilket också inkluderade då idrotten. För att varje gång när man liksom gör en detaljplan och ska bygga ett nytt område, att man också ser till att inkludera ja, men, basketplaner eller liksom fotbollsplaner. Så man också ser till att det finns liksom den här möjligheten till spontanidrott som är så jävla viktig.
Ja.
Och det är klart att det är ett problem utifrån att om man inte satsar på den typen av liksom, ja, men, platser där människor kan spontanidrotta, så skapar det också jättestora problem i samhället, precis som du lyfter.
Mm.
Jag vet att jag under Almedalen gick 1000 steg ihop med Cancerfonden, som också lyfte upp hur mycket problem som faktiskt skapas på grund av att människor inte liksom idrottar, utan att man har liksom ett ohälsosamt liv. Och inte minst när vi också ser alltså, stora skillnader mellan stadsdelar, i bland annat då Göteborg, där det skiljer typ 11 år i livstid mellan om man bor i Bergsjön eller i Långedrag.
Mm.
Och det är så jävla viktigt att man också satsar på liksom, de här idrottsplatserna, så att människor kan också spontanidrotta. Men jag tycker också att man inte heller ska glömma bort skolan och möjligheten till att faktiskt ha in mer idrott i schemat där. Jag tycker det är jätteintressant att kika på hur Island har gjort. De har gjort en jättebra satsning för att liksom få fler idrottande unga i liksom skolan. Och man har väl typ 2 timmars idrott om dagen nästan.
Mm.
Och det är väl beror på typ 350 000 på Island, men de skapar ändå idrottsstjärnor liksom.
Ja, ja.
Så det är superhäftigt att se lite hur de gör. Och jag tror också att det är viktigt att lyfta upp det, för att alla... Tidigare kring idrotten i skolan så har det också funnits liksom, ja, med de här argumenten kring att ja, men man bedöms liksom på orättvisa grunder, för alla kommer inte in med samma förutsättningar. Men så är det ju vilket ämne som helst egentligen. Du kommer ju aldrig dit med liksom ett blankt blad, utan du har ju fått med dig mycket hemifrån. Du kanske har föräldrar från studievana hem. Då går det bättre för dig än om du inte har det. Så idrotten är ju också en plats där människor faktiskt också kan i skolan få vara bra på någonting och känna det. Så nu... Låt mig, Romina, man kanske inte ska vara så anekdotisk när man pratar om skolan. Men jag vet ju också att när jag liksom gick i skolan så var det ganska mycket teori inom idrotten. Och det kanske är också någonting som jag inte tycker hör tillräckligt.
Mm.
Utan för de som kanske inte trivdes så bra i skolan eller var så duktiga, så är det viktigt att det finns något sammanhang där man också kan få känna sig bra.
Mm.
Ja, nej, men jag ser ingenting där som jag inte håller med i. Om det är det första du lyfter är verkligen en viktig del. När man tänker på alltså, hur stadsplanering och hur det funkar med ytor för idrott, så är det ofta att man kommer in i sista stund och ska klämma in någon fotbollsplan eller vad det är. Så att en viktig bit i det hela handlar om att när man börjar med att lägga inriktningsbeslut, alltså vi snackar långt innan man ens har börjat prata om hur man ska fördela ett utrymme, då måste man vara inne där redan med idrotten. och ta den ytan som idrotten ska ha. Och då gäller det ju främst kommunpolitik, så att jag kan uppmana era tittare och lyssnare att göra ett aktivt val när man ska rösta till kommunen. Att man faktiskt ser till att kryssa någon som driver de här frågorna och kommer prioritera dem. För det kräver att det finns någon som pallar dra det lasset liksom. Men absolut, när det kommer till idrott i skolan så finns det väldigt mycket bättringspotential. Alltså, Sverige skulle verkligen kunna göra det på ett bättre sätt än vad man tror. Jag ser gärna att man skulle fördela mer alltså, idrotter emellan, att man får göra det man tycker är kul och liksom spetsa snabbare.
Ja.
Det hade jag gärna. Jag hade gärna sett en sån utveckling i svensk skola och svensk skolidrott.
Och sista grej som jag tänkte på också, att en grej som jag tycker är problematisk, som jag tycker också att lyssnarna ska ta med sig, det är också det här man ser att det har liksom ökat antal klagomål på liksom idrottsplaner som är öppet sent på kvällarna. Att så här, folk stör sig av att det finns liksom en fotbollsplan som är öppet till 21-22. Eller en basketplan eller vad det nu än kan vara. Och förlåt, men någonstans känner jag också att om du bosätter dig i en stad, då får du någonstans alltså, köpa att du samsas i den här staden med många andra. Man kan liksom inte hålla på och klaga på att människor liksom håller på med idrott när det är liksom, ja, faktiskt kan vara en, liksom en fråga om att ta ur en unge från gängkriminalitet eller inte. Utan någonstans får man faktiskt bara köpa att man delar ut med alla andra. Det är exakt samma med de här människorna som klagar på att man bor på typ en pubgata, på att det liksom skålas på kvällarna. Det är ju, ja, många är ju dödat för att bo i stan liksom.
Och
förlåt, men det bästa med liksom att bo i en storstad är väl att det är lite liv på gatorna liksom.
Ja. Och det är ju så himla synd att den här liksom nimbynar i my backyard-rörelsen har liksom påverkat idrotten så mycket. För det är ju i mångt och mycket det som har lett till att vi har brist på de här anläggningarna. Det tydligaste exempel var väl här för ett eller två år sedan i Nacka med Bovallen där. De har kunnat sätta upp liksom, bullerplank, och det blev då prejudicerande, vilket hade inneburit att det hade varit väldigt svårt att bygga nya anläggningar. Nu blev ju den liksom, precis upprivet, men jag bor på Gärde i Stockholm. Där bygger man ut fotbollsplaner nu.
Ja, det är en häftig satsning som sker där.
Ja, verkligen. Men där har man gjort så, där har du ju liksom 10 meter höga staket som du sen liksom låser in, så att du inte ska kunna använda den här när det är efter klockan 9 eller när det är nu. Liksom. Så det finns ju fortfarande de tendenserna kvar, även om det är väl en, liksom, såklart en bättre lösning om vi inte har det överhuvudtaget. Liksom.
Såklart. Och där tycker jag att man också kan kika på väldigt många bra initiativ där man faktiskt också kör liksom, nattfotboll i utsatta områden och liknande. Och faktiskt istället lyfta det och tycka att det är en bra grej istället för att det spelas lite fotboll på nätterna. Liksom. Det är klart, jag tycker väl inte heller, jag har också någon på min gård som börjar spela basket typ 8 på morgonen lördagar. Ibland har jag ju lust att gå ut och bara, men snälla sluta, jag är bakfull. Liksom. Men någonstans får man också bara köpa att man samsas i en stad. Liksom. Det drabbar verkligen idrottsrörelsen när det sker sådana klagomål.
Då får man flytta ut i skogen.
Ja, verkligen. Men det är ju också ett sånt exempel på hur man hanterar idrottsfrågorna i politiken. Att man liksom, man prioriterar annat. Man ser inte det värdet som finns i idrotten. Alltså, om man pratar om föreningslivet eller civilsamhället generellt, då pratar man, det här är så viktigt. Det liksom lyfter människor ur liksom ett utanförskap. Eller det blir en plats för de som behöver det. Eller man har liksom det perspektivet på värde som finns där. Men när det kommer till idrotten, då dippar det plötsligt. Och så ska man börja prata med Cindy om de som bor där och vad de behöver utstå istället för fördelarna som finns i det idrotten kan skapa. Liksom. Så den här ventilen, det är för många människor. Det perspektivet tappar man verkligen i politiken.
Exakt. Man blandar ihop kultur och idrott väldigt mycket, vilket man kanske ska. Och vi är ju väldigt duktiga på liksom, kultur i Sverige och ett rikt kulturliv. Och där har man ju sån här 1%-regeln för liksom, när man bygger nya fastigheter, liksom, nya projekt. Alltså, 1% ska gå till liksom, konstnärlig gestaltning. Liksom. Man borde ha det också fast för liksom idrott. Att säga, när du bygger ett nytt Karolinska, men ha en basketplan också. Alltså 1% ska också gå till liksom idrott. Någonting.
Verkligen, idrottsutefaktor.
Exakt.
Björn Eriksson, han har ju en lösning på det här problemet, tycker han. Han
har lösning på många problem.
Han har ju det.
Tycker han själv.
Exakt, han är ute och gapar i många frågor. Ja. Får se om ni tycker att han är rätt ute här då. Han ser ju också problemet det här med att var tredje förening idag får säga nej till medlemmar för att det är en platsbrist. Man har inte idrottshallar eller planer att kunna tillgodose sina medlemmar. Och då menar han på att man ska införa en nationell fond för idrottsanläggningar så att kommunerna kan ta hjälp därifrån. Vad säger ni om det?
Alltså, det är en bra idé. Men i praktiken undrar jag om den hade fått rätt effekt. Jag tänker på att det kommunen Alltså som jag nämnde, och det bästa man kan göra om man tycker det här ska prioriteras mer är att kryssa en politiker som kommer driva frågorna i kommunen. För att ofta är det en prioriteringsfråga. Alltså kommunen har ju en viss yta, en viss mark, ofta dyr mark. Och om kommunen ska satsa på någonting, då kommer de pengarna tas från någon annan. Alltså man har ju samma kakburk.
Ja.
Så att söka pengar utifrån just för idrotts... anläggningarna skulle kanske vara ett bra sätt för kommuner som har brist på pengar för det. Men det handlar fortfarande om vad kommunen väljer att prioritera. Man kan ju välja att prioritera idrotten eller att bygga en bostad eller bygga ytor för företag att flytta dit. Så att, och där väljer man ofta bort idrotten. Så att jag tror att det hade absolut kunnat ha liksom en viss effekt, men i slutändan handlar det om att det måste sitta politiker där som faktiskt prioriterar idrottsytan framför annat. Och just därför menar jag verkligen att om man tycker det här ska perspektivet ska lyftas mer, så måste man kryssa någon som aktivt driver idrottsfrågor i din kommun.
Nej, men spontant så tycker jag att det låter som en ganska bra idé. Alltså just utifrån också att kommuner har ju så otroligt olika förutsättningar. Jag vet, om man pratar exempelvis om storstadsregionerna och då kanske framförallt Stockholm, så är det ganska lätt att hålla nere liksom skattenivån utifrån att det bor ganska, liksom en ganska välbärgad grupp någonstans som kan liksom, också betala ganska mycket. Så att jämfört med liksom typ Arjeplog eller Kiruna så kan man liksom hålla nere det. Och det gör också att det blir svårt liksom för typ Arjeplog och Kiruna att göra de satsningar som kanske behövs på idrott. För att du har liksom en platt kommunalskatt på typ 35 kronor på 100-lappen. Och du kan liksom inte heller riktigt höja den för att det drabbar liksom låginkomsttagare. Så att spontant sett så kan ju det också vara ett sätt att också jämna ut det lite. Utifrån att många kommuner kanske inte har råd att göra de satsningar som kanske krävs. Som kanske funkar här, men inte riktigt i de mindre kommunerna.
Men håller du med om att det också krävs en kommunpolitiker som vill bygga och driver det i mål? För att det är ofta där det fastnar. Alltså man ser till hur... Var är stoppklossen? Liksom. Då ser jag ofta att det finns inte den där politikern som tar fighten och driver det i mål. Så det kräver att man röstar in lite idrottstaggade kommunpolitiker.
Och att de håller löftet.
Och att de håller löften och jobbar hårt. Ja, man kan ju ligga på latsidan också, så kryssa någon
så
som jobbar.
Man får lite motstånd och sen så
lägger man
går man vidare.
Känner att vi har lite påbörjan till fotbollsmorgons första politiska debatt här.
Ja, men verkligen. Det gillar vi. Vad säger
jag
du då?
Jag frågade bara, håller du med om? Och jag svarade ja.
Vill ha bifar.
Aldrig varit för fel.
Ja. Jag tycker, oavsett vad man tycker om förslaget, eller och nu sitter jag här som liksom, den opartiska Anders Pilblad i den politiska debatten.
Precis.
Här. Men så tycker jag att det är väldigt hedervärt den här typen av initiativ ändå från Björn Eriksson. Jag tror att problemet att inte liksom, idrottsfrågor är så högt upp på agendan, eller så intressanta, är just för att det ligger på kommunal nivå. Och att hitta den här typen av frågor som faktiskt ligger på nationell nivå ökar ju per automatik intresset. För det är ju liksom att säga, jag har själv varit liksom engagerad i kommunen, satt liksom i skolnämnden där, och man vet ju bara, kommunala frågor är inte alltid jätteroliga och jätteengagerande. Det var liksom driva vegetarisk alternativ på lunchmenyn. Liksom, sådär. Så att få den här typen av frågor faktiskt på den nationella agendan, som inte bara är med villkorschappan liknande. Det är ett bra initiativ.
Villkorschappan hamnar ju inte heller på en, alltså om man ska prata typ regeringar och ministerposter, så blir ju det en fråga för polisen och inte en fråga för idrott. Alltså det är ju liksom, det hamnar i olika spår och såhär, det blir ju väldigt intressant om man tänker på såhär, vad blir kommunens roll? Alltså om man ser till andra politiska områden så kan ofta en minister driva på en utveckling där regionerna och kommunerna inte hänger med riktigt. Man går i sina gamla hjulspår och har någon förvaltning där någon DASI-chef har suttit i 30 år och gör sin grej. Liksom. Men så kommer man från regeringshåll och är så här, nu har jag fått liksom makten här i riksdagen och jag har en vision om vart samhället ska. Och så kan man liksom driva på en utveckling. Och där har ju liksom en idrottsminister en stor roll och att liksom kunna fylla. Där det uppenbarligen finns ett utrymme ganska tomt där. Det kan hända mer än vad det gör nu.
Jag såg att Socialdemokraterna, det är en het debatt ute i Solna eftersom det är klubben jag följer, och även du då, Romina. Men där har det ju varit problematiskt med Skytteholm, som är ganska risigt. Och AIK är ju dessutom också ute efter en ny träningsanläggning. Det är ju liksom den pågående diskussionen. Sen är det problem att AIK aldrig har pengar att bygga sin egna. Men vill väl ha hjälp från kommunen också såklart att kunna lösa det här. Men då går ju Socialdemokraterna ut här och lovar ett upprustat Skytteholm. Och jag ser nu liksom, AIK som jag följer på Twitter lyfter verkligen fram det här och vill ju få med sig många AIK att är du AIK så är det ett självklart val att kryssa i Socialdemokraterna inom kommunen just för att få igenom den här frågan.
Mm. Affischerna sitter precis utanför Friends.
Exakt, exakt. Vad gör Liberalerna då?
Ja, nej, men alltså det är klart man kan lova att ta det initiativet. Det är enklare om man är socialdemokrat och säger att vi ska höja skatten och alla ska få allt liksom. Mm. Så att den logiken går inte att applicera rakt av. Men ja, jag vet inte, jag är ju kommunpolitiker i Sundbyberg snarare. Så jag, det är inte, det är out of my jurisdiction. Men där hade jag
kan vi ha en träningsanläggning. Det går alldeles utmärkt.
Och det har jag faktiskt drivit internt i kommunföreningen. Ja. Och vi har ju också, alltså Johan Storåkers som är kommunalråd i Sundbyberg för Liberalerna, han driver ju jätteaktivt idrotts- och kulturfrågor, har satsat jättemycket på att ge ett lyft till idrottsanläggningarna där, så vi driver de frågorna ganska mycket. Och i Sundbyberg så är det inte bara snack som i Solna där det är mycket snack, lite verkstad, utan i Sumpan så har vi faktiskt lyckats agera också på det, och det är ju för att det har suttit en liberal vid rodret, så det beror på lite vilken skola man är av, vill man ha action eller vill man ha löften?
Jag känner ju att du får lite problem här, Elsa, med tanke på att jag tror inte du vill att sossarna vinner i Solna, eftersom om de vinner där va, så kanske de rustar upp Skytteholm och AIK blir bättre.
Ja, du vet, det börjar ringas arga samtal direkt till mina kompisar i mina sossekompisar i Solna, så vad fan håller ni på med?
Ja, exakt.
Det här var inte vad jag skrev under på. Nej, men skämt åsido, alltså, det är väl jättebra att det tas liksom, kliv för att också lyfta idrottsfrågorna. Det är väl kanske också en morot för andra partier också att komma liksom, med andra förslag hur man kan förbättra det. Jag snackade faktiskt med en kompis som håller på och gnaget igår, som berättade att det typ inte har byggts en idrottsplan i Solna sedan typ 2004 eller någonting. Så det kanske är dags att göra någonting åt det. Men oavsett vad, så gillar jag att man tar sådana initiativ, och det hade ju också verkligen behövts i Göteborg, där vi också ser liksom ganska stora utmaningar, bland annat kring då vår arena, som också har liksom, nu rivs ju det planket, men vi har haft ett plank som spärrar av liksom stora delar av klacksektionen, på grund av att några som bor några hundra meter från arenan upplever vibrationer i samband med match. Roligt nog så kan man ju också säga att de här vibrationerna kan utmätas vara lika höga även när det inte är match. Så att frågan är vad de beror på. Nu ska det här planket rivas i alla fall, men det kommer inte bli liksom fullt påsläpp, utan det kommer liksom bli under en period. Men om det är någonting som verkligen så här, IFK Göteborg hade mått bra av, så är det ju också att lyfta den frågan om att vi behöver egentligen en ny arena i Göteborg eller en förbättrad arena. Inte minst för att liksom någonstans öka kapaciteten. För att nu säljer vi slut på nästan alla liksom biljetter, och ska vi ta nästa kliv också som fotbollsklubb, så behövs det liksom en bred politisk enighet i Göteborg kring att få till en ny arena. Men den frågan har liksom fastnat i ganska mycket politiskt käbbel, så att vi får väl hoppas att efter valet så kan det väl hända något.
Sen ser vi ju kommuner som, och de får ju oftast kritik i övriga fotbolls- eller idrottssverige, framförallt i hockeyn då, så har det alltid varit kritik mot Leksand som av kommunen alltid får resurser, det bara kastas pengar på dem. Och jag skulle säga att det beror ju mest på avundsjuka, alltså den där kommunen skulle man ju själv vilja ha, som är stolt över den klubben. Jag menar, tänk så här, Solna då, de känns som att de ser problem med AIK, att det är de här rubrikerna som kommer från hårt. Ett derby, vad sa du?
Ja, det var hårt.
Nej, men okej då, men lyft fram det ytterligare positivt då, för att det är ju någonting att vara stolt över. Jo, att man så, har en elitverksamhet som inte tar sig till Europa, men kvalar till Europa i alla fall.
Nej, men absolut. Och det är ju någonting man inte bara kan ta för givet, utan måste liksom värna och ta hand om. Så att jag håller helt med dig där. Men jag tror inte alla kommunpolitiker i Solna och gillar AIK, utan tvärtom. Däremot utan att bli för teknisk, så vi har ganska mycket verksamhet som sköts på kommunnivå i Sverige. Alltså kommunaliseringen av vissa bitar i politiken kan jag tycka är dålig, exempelvis att skolan ligger på kommunal nivå. Då blir det ju kritik mot en kommun som Leksand, där man tar pengar och bygger en arena för att du tar dem av skolan. Och då blir det lägre lärlöner eller högre elevtäthet i klassrummen och sådär. Och det tycker man ju är superviktiga frågor. Så att jag kan ju tycka att exempelvis skolpengarna ska komma från staten, alltså förstatliga skolan. Så att pengarna kommer från staten, så att kommunen kan få prioritera på ett bättre sätt utan att få kritik för det. Men nu blir det ju att om man ska bygga en arena, då får man ju ta pengar av äldreomsorgen eller av skolan. Och då är folk såhär, men gud, gamlingarna ska väl inte äta fil liksom.
Nej.
Det blir den prioriteringen. Så att det finns ju en sån fråga också. Men jag tror inte det är så att kommunpolitikerna i Solna inte uppskattar AIK. Då får vi byta ut.
I det här rummet tror vi bara att det finns fotboll och idrott.
det här är kanske ett litet argument för Björns förslag då. Jag tänker att mitt lag då, Degerfors, som jag har varmt om hjärtat. Men de gick upp i Allsvenskan, så man behöver investera liksom 20 miljoner. Och det får ju komma kommer från kommunen. Och det är en liksom ganska fattig kommun.
Mm.
Och där är det kanske lite enklare för ett Solna att lägga 20 miljoner på AIK. Lite svårare för ett i Degerfors.
Ja. Jo, men liksom... precis. Men då kräver det också att det finns... dels när du pratar om Arjeplog och så. Alltså, absolut. Mm. Och man har ju läst de här nyheterna om unga som behöver liksom resa i flera timmar för att komma till en fotbollsarena. Det vill man ju verkligen motverka. Och där finns ju också ytan. Mm. Men om man ser till kommuner som är lite tätare, exempel Sundbybergs kommun, Sveriges minsta kommun till ytan, då är det ju snarare en prioritering om vad ska den här marken gå till, inte bara pengarna. Så att det gäller att ha alla aspekter. Och där är det allra viktigaste att det sitter någon som pallar driva frågan och prioriterar det framför annat. För politik generellt handlar väldigt mycket om prioriteringar. Så att om man exempelvis har svårt att veta hur man ska rösta, kolla vem som snackar om det du tycker är viktigt. Mm. För att det är ofta det som resulterar i faktiskt resultat. Så. Mm.
Bra.
Ja.
Idrottsminister då? Behöver vi inte ha en riktig sådan? Anders Ygeman är integrationsminister idag, migrationsminister och då idrottsminister.
Mm.
Behöver vi inte ha en uttalad idrottsminister?
Jag brukar säga så här, om man är på en arbetsplats och tittar in i köket, då ser det ofta lite risigt ut.
Mm.
Och då är det för att man har sagt så, alla får se till att det är rent i köket. Och det funkar inte att man ofta tänker likadant med typ idrottsfrågor, att man är så, ja men det går in lite i den här ministerposten och lite i den här, och därför ska alla ha ett litet öga på det. Det funkar inte, utan man behöver ha en faktisk idrottsminister som ser behoven och som också liksom driver utvecklingen lite. Alltså har det här visionära perspektivet och driver fram det liksom långt siktiga perspektivet, medan kommunpolitikerna ofta sitter med en specifik skittan som behöver upprösa så.
Mm.
De frågorna. Så att jag tycker absolut att det behöver ta lite större utrymme i politiken också. Och det där är ju en ren prioriteringsfråga. När en statsminister sätter sin kabinett, liksom, då ser man ju vad man prioriterar. Vad är det som får en ministerpost? Var sätter man den bästa politiken? Var vill man ha action och var skickar man också pengarna från finansministerns håll? Så att det är absolut en sån fråga där man kan göra det, sköta det på ett bättre sätt enligt mig.
Håller du med
alltså? Ja, alltså jag är verkligen inte främmande för att man ska ha en ren idrottsminister och liksom ett idrottsdepartement. Det som kanske ställer till det lite, det är ju någonstans att man ändå har haft synen, alltså historiskt på liksom idrotten, att det ska vara lite armlängds avstånd mellan politiken och idrotten. Just utifrån att idrotten drivs fram av så mycket ideella krafter och att man någonstans inte vill hämma det från politikens håll, utan man vill skapa förutsättningar men man vill inte ta över.
Mm.
Och det är ändå en ganska liksom viktig balansgång. Och sen så här, det är klart att... det är klart att jag vet ju att Anders Ygeman är liksom en person som gillar fotboll väldigt mycket, inte minst Djurgården.
Mm.
Och det är ingenting som han hellre pratar om än liksom...
Bara där ska han bort.
Det är ju inte så mycket bättre med Damberg heller. Alltså han är ju inrikesministerrollen och har ju ansvaret för villkorstraffan. Ja, ja.
men oavsett vad så vet jag ju att det är en person som ändå liksom någonstans känner till liksom idrottens förutsättningar i grunden och brinner för de frågorna. Och det är väl liksom någonstans positivt, men jag tror också att man någonstans liksom brett i politiken får liksom fråga sig, ska vi ha den här liksom policyn kring liksom idrotten, att vi ska ha armlängds avstånd? Ja, men då får man nog också kanske vara beredd på att det kommer liksom inte bli ett eget departement och en, liksom en egen ministerpost, utan då kanske det också blir att, ja, precis som man gör nu då, att man får liksom integrationsposten och idrottsposten, för man tycker någonstans att det går ihop i varandra. Det är liksom olika sätt att se på det. Jag har inte emot något av det egentligen. Jag kan lika väl se ett idrottsdepartement och en idrottsminister, likväl som jag kan se att man håller lite armlängds avstånd och försöker skapa förutsättningar. Det finns fördelar och nackdelar med båda.
Nej, men jag tror det är viktigt det du lyfter. Alltså, om politiken skulle gå in och bara peta jättemycket i idrotten skulle inte det heller bli bra, utan det är ju ideell verksamhet, det är föreningarna som driver på för det, och den utvecklingen vill man ju verkligen behålla. Men jag tror att ungefär som är att kulturministern också håller armlängds avstånd till kultur, alltså aktörerna på kulturmarknaden, så finns ju kulturministern ändå där att så här, ja, men kanske ha det här lite visionära perspektivet, bygga förutsättningar för kulturen att växa, och samma roll kan en idrottsminister ha. Så jag tycker det handlar om prioriteringar.
Mm. Jag tycker att media gjort ganska bra liksom, på sistone i att så här, som ni är inne på, det handlar väldigt mycket om ett intresse från, liksom, från ministern i fråga. Under min tid, så länge liksom, kultur och idrott har hängt ihop i den här portföljen, så kan jag inte erinna mig om någon från någon av sidorna som det här känns som att här har vi någon som liksom brinner för idrotten, sant idrottsintresse. Det tycker jag att media liksom, de senaste åren har varit ganska bra på att liksom, avkräva ett ansvar, ett intresse från personen i fråga. Det är så att idrottsportföljen är kanske en lite för liten portfölj, men det är precis som ni är på politiken. Alltså det handlar om att någon brinner för det.
Mm.
Och det känns ändå som att det kommer mer och mer liksom, avkrävande där, i alla fall om man jämför med typ 10-15 år sedan.
Ja, men numera frågar man ju partiledarna, vilket fotbollslag håller du på? Och jag vet inte om jag har sett det innan.
Nej, det är lite så.
Det är många röster man vinner på det där? På, alltså, ja, det är ju, några lär ju vara där och bara, ja, Djurgården, det räcker för mig.
Man ser ju flitiga bilder på Ebba Busch och Ardalan Shekarabi som så står i Sirius, på Sirius-matcherna och så. Här står vi i våra halsdukar, heja heja, liksom. Så den grejen finns ju. Men,
och den ger jag inte mycket för heller, alltså, om man ska vara sån. Jag tycker också att det är absolut jättekul för många politiker att klä på sig en halsduk och gå, liksom, och gå på match och sådär. Men någonstans så tycker jag också att media faktiskt, precis som du lyfter upp, har varit duktiga på att mer utkräva ansvar och faktiskt ställa frågor om vad man faktiskt tycker. Mm. För det ska inte räcka att man, ja, jag håller på Djurgården och så kommer rösta. Utan man ska också faktiskt ta ett ansvar för att om du är supporter så får du faktiskt också någonstans visa det i dina politiska prioriteringar. Mm. Annars så blir det ju faktiskt bara poserande.
Mm, ja. Verkligen.
Jag känner att vi ska runda av. Det har varit ett jätteintressant samtal. Men jag vill ju avsluta då med frågan då, som vi bollade upp i början här. Politik och idrott, hör det ihop?
Alltså det är klart att, alltså, den breda bemärkelsen idrott och politik, ja, det är klart det hör ihop, för att politik skapar någonstans förutsättningar för idrott och det reglerar liksom någonstans allt i samhället. Men det är klart att jag också tycker att det finns en poäng med armlängds avstånd. Både till liksom idrott och kanske då framförallt till liksom fotboll och supporterskapet. Mm. Jag tycker att det finns en poäng, precis som det jag sa tidigare, att är du supporter till i princip vilket lag som helst så kan alla människor någonstans samlas över liksom bakgrunder och åsikter. Mm. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att det finns sådana platser i samhället där man faktiskt också kan enas kring någonting.
Ja, men jag håller helt med. Alltså, för mig är allt politik. Allt är politik. Jag kan alltid ge mig vad som helst. Jag kan hitta någon politisk aspekt på det. Och det gäller fotbollen också. Men fotbollen är liksom lite fristaden ändå från bara det här politiska konfliktperspektivet eller att leta problem. Alltså, på något sätt är fotbollen väldigt ren i att det inte är så mycket. Men absolut, alltså, fotboll är ju politik för att allt är politik. Och om man tar det större perspektivet på liksom, fotbollen internationellt, det är skitmycket politik kring det. Så att man ska inte tappa det aspekten, men man får inte låta politiken ta över fotbollen, för då skulle det döda det lite. Liksom.
Precis. Ja.
Och man får nyansera kanske att partipolitik och fotboll inte alltid går ihop, men att det är klart att det finns politik i de flesta frågor. Mm. Snyggt.
Bra avslutning. Mm. Fint att ni är eniga där. Det kommer ni inte vara på söndag i andra frågor kanske. Men avsluta med att önska er stort lycka till nu då. Stort tack för att ni tog er tid och ville gästa oss. Superintressant. Och det lär ju dyka upp andra heta debatter kring fotbollen och politiken. Och då är ni varmt välkomna tillbaka.
Tack, tack.
Bra Per, då ska vi alldeles strax här få besök av Johan Kücükaslı. Jag vet inte om han är på plats ännu. Nu så, nu har vi honom på plats här.
Jag visste inte om vi
var i sändningen. Jo, vi kör live här, men det är lite så här, det är ju radiostämning, så man kommer att gå lite hur man vill här. Hur är läget, Johan?
Bra, lite trött, men jag tog mig hit i alla fall. Jag ville ju ha hit mig klockan 7 först på morgonen.
Du nobbade det?
Nej, men det var aldrig aktuellt kan jag säga.
Men nu börjar vi liksom klara, vi presenterade dig klockan 7 då, så sa vi att SVT:s stjärnreporter Johan Kücükaslı ska gästa oss, men han dyker först upp klockan 8 då.
Exakt, lite sen också.
Ja, lite sen också, men det är helt okej. Okay. Men du, just det här med stjärnreporter. Ja. Jag tycker ni har en ganska mysig stämning, ni journalister som följer landslaget nära. Ja. Och då tänker jag ju givetvis på dig. Jag tänker på Olof Lund, jag tänker på Martin Petersson och Andreas Sundberg. Ja.
Alltså, har jag folk, rätt? Eller nej, men du har rätt. Ja. Folk kommer ju fram och frågar, alltså kollegor och sådär på andra redaktioner bara... Hatar du och Olof varandra? Ja. Eller är det här på skoj? De fattar ju inte riktigt skärgången. Ja. Och det kan jag förstå, för att det är rätt rå skärgång många gånger också. Ja. Mm. Men det är ju kul. Alltså det fyller ju landslagssamlingarna.
Ja, men verkligen. Ja. Och herregud, har man inte den känslan av att det är med glimten i ögat, då saknar man taktkänslan,
tycker jag. Ja, men kanske det. Ja. Kanske.
Mm. Du har aldrig försökt förstöra för Olof i någonting?
Jo, liksom. Gud, varje dag. Bra, alltså, bra. Vi är ju ändå konkurrenter, det får man inte glömma. Men vi hjälps åt rätt mycket också. Mm. Ja.
Är det middagar varje kväll också tillsammans? Eller det, såhär, är det konkurrens?
Är det något jag har lärt mig med det där gänget med TV4 fotbollskanalen är att du kan aldrig styra middagar med dem. För att det ska spelas in poddar, det ska skrivas krönikor, nyhetsartiklar. Jag jobbar ju knappt. Men, så jag är såhär, man sitter där vid 9 och bara, aha, kommer de nu eller inte? Så att nej, det kanske blir typ en middag per samling under någon såhär borta match liksom. Men helt oberäkneliga. Mm.
Men du trivs då med dina arbetsuppgifter, låter det som, själva reporterrollen?
Ja, det är jättekul. Mm. Nej, men man får ju flänga runt och sådär, träffa fotbollsspelare och annat, så att det är skitkul.
Det känns ju som ett drömjobb.
Ja, jo, absolut, det är ju det. Men nu är man inne på så här år 10 någonting. Ja. Och då är det mycket jobb också. Ja. Alltså, det är ju roligt. Så att jag blir ju rastlös om jag sitter hemma 2 veckor och inte har rest någonstans. Mm. Men det kan vara lite segt att resa också, Ilans problem. Men det är ju så här, det blir långa dagar emellanåt.
Vi pratade ju lite Champions League här och vi ska fortsätta göra det. Det är ju en rättighet du har jobbat med.
Så är det.
Hur mycket saknar du det?
Svår fråga. Alltså, men när det är de här bra matcherna, det är klart man hade velat vara i Paris igår kanske och kolla så här. PSG Juventus, Champions League-premiär, sen när slutspelet kommer igång. Det är väldigt kul. Mm. Också så här Premier League och vara på de toppmatcherna, det är ju skitroligt. Mm.
Känner du att, är det någon skillnad mellan Premier League och Champions League?
Ja,
rättigheterna?
Ja, verkligen. Det är ju, alltså för att jobba, så inför oss är det ungefär samma principer. Efteråt så är det lite olika rutiner. Premier League, där får man oftast typ en spelare från varje lag att intervjua. Mm. Medan Champions League är lite mer flexibelt från UEFA:s håll. Där kan man få 2-3 spelare från ett lag. Så det är väldigt låst i England. Sen är de mycket petare i England också med så här frågor man ställer. Mm. Alltså de har mycket bättre koll. Mm. Så att de kan komma fram till en efteråt och säga, men nu tyckte jag att du ställer lite väl negativa frågor. UEFA vågar ju inte göra det på samma sätt. Så att Premier League är kanske lite mer så stängd.
Så de står bakom och lyssnar då?
När ja, de har en sån floor manager som jobbar för Premier League. Alltså det är de som ger reporterna intervjuer. Oftast önskar man ju liksom alla toppnamn, men sen så kommer de med såhär Diogo Dalot eller någon sån där.
Ja, precis.
Men det är ofta så liksom. Har man tur så får man en tränare eller, men det är väldigt sällan man får de här toppnamnen.
Och vad är en kritisk fråga liksom?
Nej, men alltså jag kommer ihåg när Mourinho tränade United.
Ja.
Jag var på en match där de mötte West Brom borta, där det var så här tungt för United, otippat nog. Då ledde de med 2-1, höll på att tappa ledningen i slutminuterna. Då frågade jag så här, Mourinho, jag bara, men än en gång så tappar ni på slutet, ni håller på att släppa in ett mål, och då tyckte de att det var en kritisk fråga. Eller att jag var för negativ i mina frågeställningar.
Ja, då blir det ju svårt bedriva seriös journalistik.
Ja, nej, men det är ju så, för att grejen, även om man inte tar åt sig, så sätter du sig i bakgrunden och bara, jag orkar inte tjafsa med de här.
Men är det då lite enklare nu när det finns så många svenska, norrmän och danskar i Premier League, att liksom, de här floor managers har inte koll på vad ni snackar om?
Nej,
liksom.
Så är det ju, men jag vet ju att många av de här spelarna berättar för sina presschefer det har hänt flera gånger. Jag behöver inte nämna några namn, men det har hänt flera gånger att jag har intervjuat en svensk spelare som sen berättar för klubbens presschef vad jag frågar om. Sen nu börjar han fråga om landslaget. Då får man en utskällning efteråt.
Och jag har ju också gjort några intervjuer, inte på din nivå, inte i närheten. Nej. Jag får nöja mig med allsvenska spelare. Men jag märker ju när du, alltså, ibland har man ju lite medvind i intervjuer. Vi hade gjort att han lever här igår. Och man märker ju direkt, jag har intervjuat honom förut, att här kan man vara avslappnad. Här kan man ju bara skicka ut vad som helst. Och så tar han upp den bollen och är, han är ju frispråkig på korrekt sätt på något sätt, att det är liksom, han vet att han har ryggen fri efter en sån här intervju, men han bjuder på lite extra. Men jag har ju sett många intervjuer där du har varit med, liksom, tänker på Marcus Rashford och sådär, där de kanske inte är lika tillmötesgående och roliga. Finns det någon spelare du känner att det här var en sköning, den här killen hade jag gärna intervjuat igen, och det hade förmodligen fortsatt blivit bra liksom?
Ja, alltså jag gillade Lukaku väldigt mycket, för han var, men han fick höra att jag var från Sverige, han känner många svenska spelare. Men man märker ju direkt när du träffar en avslappnad Premier League-spelare vilken panik det är, så här presschef och bara, nu går de utanför ramen. Nu börjar de prata om någonting och som så här, vi inte har kontroll över. Och då är det så här, då ska de hela tiden leda in er på så här, ni måste prata om inför matchen, liksom sådana saker. Pogba var väldigt avslappnad när vi träffade honom också när han var i United. Alltså han var så som man förväntar sig att han ska vara. Men sen, alltså sen när man bevakar allsvenskan, jag jobbar mycket med allsvenskan också, det är ju stora kontraster. För mig är så här, allsvenskan bara, det är ju det mest lättjobbade man kan göra, och det är väldigt kul också på så sätt att alla spelare är lättillgängliga.
Ja, och där börjar jag tycker märka att de börjar inse vikten av sitt varumärke också, att det inte bara är sarg ut och bollen är rund, utan att de bjuder lite mer på sig själva och förstår att det här är ju, ja, men dels kan det finnas en karriär efter fotbollen, inom media, som de redan nu känner att de vill börja bygga upp.
Ja, men så är det ju. Många vill ju säkert sitta liksom i en studio och vara expert efter det. Man märker ju det också. Man kollar ju på vilka som sitter i studios nu Precis. Så är det många aktiva spelare också.
Precis.
Nu återgår vi till landslaget. Du har ju varit runt på olika resor som sagt. Och gjorde ju en intressant reportageserie inför EM. Där du fick gästa Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Kristoffer Olsson.
Precis, och Albin Ekdal.
Ja, precis.
Albin Hans Ekdal. Drömmiga hus är det Genoa?
Ja, det är det. Genoa. Ja.
Det såg väldigt drömmigt ut.
Ja, men det var väldigt fint. Ja. De hade ju inte hela trevåningen, de bodde på nedre. Okay. Men det var ändå, de var liksom pool och terrass, havsutsikt.
Ja. Exakt, och nu vet jag att de har flyttat. Spezia ligger ju inte allt för långt därifrån. Nej. Men det verkar vara en ganska drömmig kåk där också.
Men han är ju, det får man ju ge Albin Ekdal. Han har ju verkligen gjort rätt med sina klubbval liksom.
Ja, verkligen.
Sett till liksom vid sidan om fotbollen med livsnjuteriet.
Ja, men hur var det att hälsa på de här spelarna då? Är de
nej, men det var
tillmötesgående?
Ja, det är de. Men de är ju, det är som alltid med fotbollsspelare. Mm. Det är väldigt svårt att planera långt i förväg. Mm. Med sådana som Alexander Isak och Dejan Kulusevski. Mm. Alltså då spelade du Dejan i Juventus. Och då sa ju klubben nej. Och sådär. Så att vi fick ju liksom, han mässade några dagar innan och sa så här, ja men ni kan komma efter sista matchen för säsongen, för då kan inte klubben säga något. Mm. Så att vi träffade honom en måndag tror jag, dagen efter det, sista omgång, han skulle till Sverige på kvällen. Så det blir så här lite stressat och det är svårt att planera, man får liksom bara vara standby.
Mm. Det kändes ju som att du var där under ganska lång tid.
Ja, men det är bra att fejka liksom, på tv. Mm. Vi kanske var med dem 2-3 timmar.
Ja, det är inte mer.
Ja. Alexander Isak var, Dejan var så här, men vi kan filma i lägenheten och allting, visar jag bor och så. Mm. Alexander Isak var lite mer så här restriktiv. Vi fick komma hem till honom, men han ville absolut inte liksom visa upp huset. Det får man respektera också så här, att vissa värnar ju mer om så här, sitt privata.
Ja, exakt.
Men det var väldigt kul att få komma hem till dem och se hur de bor.
Och det är ju alldeles strax dags för landslagssamling igen. Sista matchen här.
Ja, är ni taggade?
Jag fick upp någon reklam här. Jag vet inte om det var på Twitter eller om det var på Aftonbladet Marina, att det är ju, man kan köpa biljetter nu då till Sverige, Slovenien.
Nej, men det är så kallt.
Ja, det är iskallt. Men den är väl lite småviktig, va?
Ja, absolut. Alltså jag kan säga så här, nu har jag bevakat landslaget för några år och senaste samlingen, ja, men det var nog den deppigaste på länge. Ja. Den var ju parodisk. Mm. Dels var det ju 4 matcher för att de tajta till spelschemat här i höst med VM och allt. Men alltså, så som det såg ut, spelarna som kallades in. Mm. Och vad är det här för nivå?
Januari-turnén i juni.
Ja, nej, men verkligen. Och sen när man satt där i Oslo, sista matchen mot Norge, och det såg ut som det gjorde, då var det så här, men det här är fan pinsamt. Mm. Och ni vet hur så här äckligt självgoda norrmännen blir också. Ja. Fy fan.
Vi hade ju den diskussionen innan du kom här gällande Haaland, och att kan man glädjas med hans framgångar?
Nej.
Nej, du är
nej. Nej, men jag skojar. Alltså det är kul att se honom, absolut. Ja. Det är ju en klassspelare. Ja. Men det jag blev så här, så som han betedde sig på den samlingen, Haaland, och hur alla norska journalister bara köpte det. Ja. Det var inte ens Zlatan betedde sig under så under sin prime.
Berätta
men
vet, mer.
Han, men han bara går förbi mixzone, liksom tittar inte på någon. Man bara, men sen, du kan ju stanna åtminstone två. Så här, gjorde inga presskonferenser inför. Mm. Han gjorde totalt sett under de där 4 matcherna tror jag han gjorde liksom en presskonferens. Och det dumma med de norska journalisterna, de bara köpte läget. Nej, det var så himla konstigt. Mm. Sen är så här, Haalands problem tycker jag i intervjusituationer är att han går in i någon konstig roll där han ska försöka leka skön och rolig och vara så här kaxig.
Lite Zlatan.
Ja.
Men han är genuin.
Exakt, men det är inte Haaland. Så det blir bara konstig stämning under de intervjuerna. Men sen det är ju ett monster. Alltså ni ser ju vilka mål. Eller det är ju enkla mål han gör, men det är ju imponerande. Precis. Att han befinner sig på rätt plats hela tiden.
Ja, men det märks ju att Haaland har en annan bakgrund. Alltså han är ju han kommer ju från pengar, får man ju säga, någonstans. Ja. Och liksom har blivit fostrad till en elitspelare från första början.
Så är det ju.
Zlatan glömmer ju ändå inte någonstans sina rötter, vilket jag tycker är härligt med honom. Jag fick ju höra en kompis som berättade om en kompis till honom som var nere i Marbella. Ja. Och så såg han Håland sitta på en restaurang. Och då kliver han fram. Och det kan man väl säga saker om. Att man kanske inte ska störa spelare när de sitter och äter. Men han bad om en bild då. Ja. Mm. Och då sa Håland bara, dra åt helvete.
Nej, det är sant.
För att han sa det på svenska, så han bara svarade, dra åt helvete. Och det vet man ju att Zlatan har ju varit...
Han hade aldrig sagt
han är
det,
väldigt noga med att alltid ställa upp på bild. Oavsett läge. Och det tycker jag har något.
Ja, det är så viktigt. Är det ju.
Verkligen.
Hörrni, vi har ytterligare ett samtal innan vi går vidare i våra diskussioner. Vi ska nämligen ringa upp Fredrik Lindstrand som är krönikör på Sydsvenskan för att prata lite Malmö FF. Mm. De har ju ny tränare igen. En ny gammal röst är tillbaka. Finns du med oss här, Fredrik?
Jag finns med er.
Ja, men trevligt. Tjena, Fredrik. Berätta lite vad som händer i Malmö FF. För det är vi här uppe i Stockholm lite småglada över, men också förvånade över.
Ja, det kan man väl säga att man själv är lite förvånad över när man... Om man skruvar tillbaka tiden några månader när MFF fick in i den här säsongen, så hade man ju väldigt svårt att se det här hända. Man kan väl säga att det är en kombination av väldigt många saker som har gått fel på ungefär samma gång. För att vara kortfattad i det hela. Det blev ju en väldigt, väldigt tuff start med de här skadorna i våras. Det går liksom inte att komma ifrån dem. Även om de själva inte skulle säga att hänga upp och förklara säsongens misslyckande på dem, så går det inte att komma ifrån dem. Att få så pass tunga skador på så pass betydande spelare. Laget fick ju lida för det. Dels på kort sikt med den här tunga perioden när de mötte alla Stockholmslag där. Det var väl 3 matcher i huvudstaden på 2 veckor för mig. Och det gick ingen vidare. Där förändrades mycket av säsongen. Det är inte bara att spelarna är borta just för en specifik match, utan det tar ju lång tid. Att hitta formen och att återbygga taktiken kring de här spelarna som har varit borta.
Mm. Och alltså, min syn på Malmö FF är ju att man har, det är inte första gången det är lite tränarrullians i Malmö FF. Det har det ju varit under ganska många år. Men att man hela tiden haft en kontinuitet på ledarsidan. Och det har man ju. Det är ju Daniel Andersson där. Nu är Georgsson tillbaka, men han har ju varit i klubben tidigare. Och som jag förstår också en ganska stabil styrelse där. Och sen framförallt då en trupp som hela tiden är uppdaterad och motiverad. Men just det här sistnämnda med en uppdaterad trupp, känner du precis som jag att den har passerat sitt bäst före datum?
Ja, det gör jag ju. Och där ligger ju också en stor förklaring i det. Jag brukar säga det att Alex Ferguson var ju expert på att veta när han skulle liksom ta avsked av fundamentspelare i klubben för att satsa på yngre. Där borde väl kanske Malmö FF, och det är lätt sämre fast i hand förstås, men där borde de kanske sett varningssignalerna förra hösten. Det var mycket lårskador, muskelbristningar etc. på spelare som var borta. Och liksom, det har ju lite hängt i även denna säsongen. Och sen också, de har ju vunnit så otroligt mycket. Det var både Champions League och Allsvenskan i fjol. Det är ju svårt att ta mått på det, hur mätt är en trupp. Det kan man inte veta i december hur känslan ska vara i april nästa år alla gånger. Men där hade kanske mer behövt göra, lite nytt blod komma in. Och där fick man kanske också lite lida över att man hamnade i en tränarrekrytering på vintern. Istället för att kanske syna truppen så mycket som man hade behövt göra. Scholak drog ut på tiden till exempel, och Isak Estetlin kom in sent. Var han rätt spelare för den fotbollen Milos Milojevic ville spela med klubben? Det är liksom den typen av frågor som kommer in.
Men känslan här nu då, Åge Hareide tillbaka en tredje vända. Alltså Åge som hade gjort en Roy Hodgson här och gått i pension. Han sa att han inte skulle träna någon klubb mer. Men så ringer Malmö FF och då förstår jag att det är ett svårt läge att tacka nej. Men riskerar han inte ganska mycket av sitt legacy här?
Rätta sig, det är hans andra
vända. Ja, det är andra vändan. Okay.
Men han var ju i Helsingborg innan det, så ni kanske lätt för er i Stockholm att blanda ihop de här skottarna.
Ja, men det är väl det vi gör. Ni är i samma klubb. Nej då, jag ber om ursäkt.
Exakt. Nej, ingen fara. Ska vi se. Nej, jag tycker inte att han har... jag skulle snarare säga att läget är precis tvärtom för honom. Han har ingenting att förlora på detta. Han fyller 69 här om 2 veckor och kommer liksom in från pensionen med... Och har, liksom, han har ju någon slags ikonstatus i klubben. Det här kommer inte sudda över hans det faktumet att han tog man med 52 Champions League-gruppspel och ett SM-guld. Alltså, ingen kommer skylla på honom om den här säsongen, om han inte lyckas nå topp tre eller om MFF inte når de tre bästa platserna i sin Europa League-grupp. De misstagen har begått tidigare under säsonger av andra personer än honom. Han kommer liksom inte, det är ju nästan omöjligt i det här läget att faktiskt göra MFF sämre än vad man har varit. Det kommer man inte kunna göra. I värsta fall så lyckas han inte lyfta klubben, utan man fortsätter puttra på ungefär som man har gjort, och det kommer han inte få någon som helst skuld för.
Och det blir väl ganska stort fokus på Europa här också, vilket ju han har varit väldigt lyckosam med tidigare. Man känner ju verkligen att han har egenskaperna för att kunna vinna den här typen av fotbollsmatcher som är annorlunda gentemot allsvenskan. För allsvenskan, tror du fortfarande att det liksom, man någonstans internt tror att det är möjligt att utmana om ett guld?
Nej, guld tror jag inte man pratar om, men Europa tror jag man pratar om. Alltså det är ju, vad är det, 6 poäng upp där. Och alltså det är 9 omgångar kvar. Okej, det är några lag däremellan, men Malmö FF har ju också den truppen de har, och jag tror att de sitter ändå och hoppas på att det ska, att de här spelarna ändå ska ta sig samman och kunna prestera det många förväntar sig att de ska kunna prestera. Så den förhoppningen tror jag fortfarande finns i klubben, och den gav jag Arey det också uttryck för på presskonferensen. Men jag håller med om att det här att börja då med Braga hemma som man gör här nu i måndag, det är liksom lite den perfekta starten från dem. Man har inget att förlora, ingen som kräver att MFF ska vinna mot ett portugisiskt topplag. Det handlar egentligen liksom om att visa hjärta, peka ut en riktning för den här hösten. Det är 15 matcher kvar liksom, och det var liksom enklare att få den på ett sätt i början än att få en allsvensk match. Norrköping hemma på söndag, ett lite nytänt Norrköping efter den här Hammarby-smällen här i måndag. Så där finns det ändå ett tydligare poängkrav. Nu får Harry det lite tid till den matchen att hitta en känsla i gruppen och vilka spelare han vill bygga en stomme kring här i höst. Så jag håller med om att det finns ett Europaspel, gör det ju. Det var nog en grund för att jag faktiskt tackade ja för det här jobbet. Hade det bara varit ett gäng allsvenska matcher och ett rätt jobbigt läge, så då vet jag inte om man hade avbrutit pensionen.
Nej, precis. En man lider lite med här, det är ju Andreas Georgsson som kastas in och får ju en, eller kastas in, han är ju sportchef så han har väl varit med och fattat det beslutet, men jag fick lite känslan av att han fick lite mer smak på det här tränaryrket, och han hade väl för avsikt att åtminstone sitta kvar året ut.
Ja, det tror jag också var klubbens tanke. Så tillvida, de hade nog kanske hoppats att de skulle hitta den långsiktiga lösningen lite tidigare. Men de fick nog inte hugget. De ville, delvis beroende på att kanske den här tränaren inte gick att lösa från sin nuvarande klubb. Daniel Andersson hintade ju faktiskt om det på presskonferensen igår. Att det var möjligen anledningen till att det drog ut på tiden, den här tränarrekryteringen. Och det får jag ju kanske tänka att det kanske är Brännström som ligger där i pipen någonstans. Men absolut, jag håller med om Georgsson. Det är ett enormt fotbollskunnande. Han har ett stort MFF-hjärta, och han ombeds då att ta laget i ett svårt läge. Liksom. Han tackar ja, för den typen av människa är han. Och, alltså, herregud, vill man vara tränare, det är ju skitkul att träna Malmö FF. Liksom. Mm. Lyckas man, så då har man ju en härlig start på den karriären, så att säga. Jag tror tyvärr kom han in i en turbulent tid, och han saknade kanske den rätta pondusen för att åstadkomma förändringen. Läget MFF var i somras krävde nog ett annan typ av ledarskap. Sen så förändrades ju strukturen i klubben när han tog steget ner där. Sportchefen blev tränare, sportdirektören blev sportchef. Sen så låg det väl någonstans i bakgrunden någon slags misstanke om att styrelsen hade haft väldigt mycket att säga till om när Milojevic skulle gå, och att det kanske är mer till den historien än vad som har sipprat ut. Jag kan liksom inte underbygga detta med några fakta egentligen, för det har räckt ut ganska lite. Men när man hör hur folk uttalar sig kring den här affären, så finns det lite i bakgrunden att Milos kanske någonstans hade på känn att Röda Stjärnan låg där i bakgrunden, att det alternativet kanske fanns.
Igen hade han någonting som lockade.
Det här är ju spekulationer från min sida, men jag tycker liksom inte, jag tycker på sättet man har uttalat sig, så är det, man får känslan av att det är mer till den där historien än vad som har sagts.
Tycker du där och då att det var ett korrekt beslut?
Jag tycker, det beror ju förstås på vad Milos ville själv, men jag tycker att, och det är ju såklart också lätt att säga med fastan, jag tycker att de skulle få fortsätta. Jag blev överraskad att man inte hade större förtroende för honom. När Milos Milojevic gick så var MFFs poängsnitt under sommaren, alltså efter uppehållet då, 2,4 poäng i Allsvenskan. Man var 3 poäng från att från första platsen. Och med Georgsson så sjönk det till 0,8 och guldet är kört. Så det är ju ganska lätt att säga att ja, han borde nog fått fortsätta där.
Ja, intressant. Du, stort tack Fredrik för att du ville gästa lördagsmorgon.
Kul att få med.
Fotbollsmorgon.
Så jag lördagsmorgon. Nej, men det är inte en siffra rätt. Jag är för trött. Vi drar igång för tidigt här. Fotbollsmorgon heter programmet. Ha det så bra Fredrik, så hörs vi längre fram. Vi får summera säsongen efteråt, så får jag hålla koll på dels var du kommer ifrån, men också hur många gånger Åge har varit i klubben.
Precis. Jag håller koll på telefonen så länge.
Strålande, ha det bra. Ja, inte riktigt lördag ännu.
Nej. Men
lillördag är det ju.
Ja, verkligen.
Vi får börja där. Mm. Är ni förvånade över Malmö FFs kräftgång?
Kraftgång är väl lite mer förvånad över. Också väldigt förvånad över just Åge Hare i det här. Det är gott för, alltså, om man tänker så hur diskussionerna och ryktena började efter Milos fick kicken. Var liksom, först var det Ljungberg, sen var det Brännström. Och man tänkte att så här, jag tycker att är det någonting som Sverige nu ska börja fokusera på, så är det bara att producera och exportera unga lovande tränare. Det måste på något sätt bli något nytt fokus framåt. Att Malmö kan ju bli den trampolinen. Så jag tycker det var väldigt spännande med då Ljungberg och Brännström. Kanske fortfarande blir Brännström.
Ja.
Men att då gå till Åge Hare, det känns ju...
Fast i det här läget förstår jag varför de tar in Åge.
Nu
är de ju desperata. Ja, alltså, nu behöver de stabilitet. Mm. Någon som känner till klubben, någon som kan komma in med väldigt kort varsel och ändå sätta sin prägel på det. Så att nu, men som han säger, för mig är det obegripligt att de sparkade Milos där och då, när de inte hade en bättre långsiktig plan. Alltså en sån klubb som Malmö förväntar med sig. Okej, men då har de klart med en ny tränare. Mm. Men när de har låtit det gå, de har ju kastat bort sin säsong själva.
Ja, och Malmö jätte liksom fantastiska förutsättningar och stor kassa, men att missa Europaspel nästa säsong, det svider ju rejält.
Ja, med den breda truppen också. Mm. Så att det blir väl så här, ja, men då måste de ju vinna Svenska Cupen för att ha någon chans.
Och nu kan de ju det, bevisligen då. De hade ju problem länge, men det kommer bli väldigt stort fokus. Sen tycker jag också att Malmö måste återgå lite till att börja slussa upp sina egna spelare.
Ja,
den här ålderstigna truppen.
Ja, den känns mätt.
Den känns ju mätt, verkligen. AC och Toivonen har ju haft sina skador. Och Berget.
Tillin har inte alls kommit till sin fulla rätt liksom, den här säsongen. Har inte kommit in i det spel riktigt.
Mm. Nej.
Så när det ska bli intressant att se dem nu i Europa. Där verkar ändå hända något med spelarna.
Ja. Men det gör ju det.
Ja.
Vilket någonstans kanske inte är jättekul som Malmö-supporter heller att se. Att man inte kan tagga till i Allsvenskan. För Europa är ju en fantastisk krydda. Och det är där man skapar förutsättningar för att bli framgångsrika. Ja. Men herregud, SM-guld är ju alltid tyngst. Mm. Och det har de ju sumpat där.
Ja, så är det.
Allsvenskan i övrigt då, vad känner du inför spurten? För du följer ju den ligan nära också.
Nej, men det ska bli väldigt kul. Det är ju den allsvenska hösten man alltid ser fram emot. Och ja, men det kommer ju bli jämnt. Det är ju, fyra, fem lag som nästan har chansen att vinna här. Så att det ska bli väldigt kul. Det känns ju spontant som att Häcken kommer gå hela vägen. Om inte Jeremejeff skadar sig eller någonting. Djurgården, hade de inte haft Europaspelet så hade jag satt Djurgården. Ja. Hammarby, ni såg mot Norrköping. Lite kalla fötter kanske, jag vet inte. Någonting var det ju. Nej, men Häcken känns ju verkligen som att de kommer
räcka. Nu fick de den här lilla, alltså så här, ett lag kan ju inte gå rent hela vägen. Nej. Nu fick de en liten näsbrännare här.
Ja.
Och kanske att de steppar upp och
tar grejen. Det var tufft motstånd.
Precis, ditt kära Degerfors var där och luggar dem.
Vi löser guldsviden här, det är vi som fixar det.
Ja, precis.
Nu är det väl dags för kvällens höjdare, va? Vi ska kalla in vår gode vän Myggan här. Vi ska prata upp kvällens matcher. För det är ju Champions League. Och det är Tottenham.
Jajamän.
Ska ge sig ut i spel igen.
Precis. Hemma mot Marseille, som är någon form av liksom mini-Arsenal nu för tiden. De har liksom, det är Kolasinac, det är Alex Sanchez, de har Guendouzi, de har nu Tavares också, som är mål i typ varje match. Så det är lite North London Derby här. Det är en liten Europa League-grupp, Tottenhams grupp, det med Sporting och Frankfurt och Marseille.
Det känns verkligen som du säger, som en Europa League-grupp.
Men en bra publik, liksom. Men jag förstår att har man inte sympati hos Tottenham så är det kanske inte en grupp man följer med, liksom.
Vilken match kommer du ha fokus på ikväll då, Johan?
Alltså, det blir ju Napoli-Liverpool, kanske lite tråkigt. Inter-Bayern München, ja. Men alltså...
extra spännande att följa Liverpool nu med tanke på starten i ligan. Så är det, här. Och så får de tuffast tänkbara motstånd här på bortaplan.
Lite också, ja, men vi pratar om Malmö FF mätta spelare. Det är någonting med Liverpool som skaver här den här säsongen. Ja. Det klaffar inte.
Men de känns ju liksom på riktigt lite lost faktiskt, från tränarsidan.
Så är det verkligen.
De får inte ihop det. Och det är ju mycket att säga, de har ju liksom byggt så väldigt mycket kring sitt mittfält.
Ja.
Och nu när det är bara, det är väl också lite så här, man ska inte liksom klaga. Man har ju lyft Klopp som en som eller Sir Alex Ferguson, för att döpa Helena till vad Fredrik sa, att han liksom, gör generationsväxling utan att det märks. Men nu har det ju märkt ändå.
Så är det ju, verkligen.
Med skador och sådär. Så ja, får se om de taggar till i Europa.
Ja.
Vad känner ni kring Champions League på hösten? Vissa är ju bara så här, ja, men äntligen världens bästa liga är igång. Och man ser fram emot varenda match. Eller är det först i vår som det här blir aktuellt? Du är ju supporter så du kommer ju följa Spurs. Men vad känner du?
För mig är det nog våren. Eller så här, jag kollade igår.
Mm.
Men helt ärligt, många av matcherna var... Det är inte det roligaste. Också gruppspelet är rätt förutsägbart. Mm. Alltså man vet vilka två lag som kommer gå vidare.
Så att... Och ändå fick vi en skräll direkt då i Dynamo Zagreb mot
Chelsea. Ja, absolut, mot Chelsea. Ja, det kanske var, det är ju så här, det är bra för turneringen, absolut. Sen har jag svårt för de här tidiga matcherna. Man förlorar lite av så här känslan.
Och jag stör mig att det är 21-0 också. Jag vill ha 20-45.
Det är svinviktigt. Ja, så är det verkligen. Men nej, alltså Champions är alltid kul. Jag kollar. Men det är en helt annan sak när slutspelet drar igång. Och det verkligen betyder något på riktigt. Vi har liksom omgång 5 och 6 i gruppspelet som är... Ja, men där är ju nästan allting avgjort. Så att...
Ja, men faktiskt.
Nu är det ju annars så det är skrällar man lever för. Jag tänker också Shakhtar.
Ja, den var ju fin.
Ja, häftigt. Jag har gått från att ha liksom 11 brassar på plan till att bara vara liksom inhemska spelare. Precis. Men då tvålar dit Leipzig på
bortaplan.
Liksom. Så det är ju kul att se en stor målvaktstavla där också. Sen var det kul att se nya offside-teknologin igår. Som kommer att vara med i VM nu och förmodligen även Premier League nästa år.
Just det.
Som verkligen kändes som en liten succé direkt för den.
Faktiskt. Det där bör nog kunna bli bra faktiskt.
Ja.
Och att det går snabbt, för det är det som är problematiken. Exakt. Och det man är rädd för när det väl tar sig in på svenska arenor, att man inte kan jubla över målen.
Nej, så är det ju.
Men främst är det Premier League då du följer utöver allsvenskan?
Ja, jag skulle säga Premier League, allsvenskan och Champions. Kolla ibland Serie A, alltså kolla, såg Milano derbyt där. La Liga, inte jättemycket faktiskt. Nej. Måste vara en riktig supermatch. Men det är för mycket. Alltså, så här, om jag ser 4-5 Premier League-matcher en helg så man har inte riktigt tid att se allting heller.
Nej.
Det är svårt.
Mm. Nej, så är det. Du, Johan, vi ska tacka av dig. Du ska byta plats här med Myggan, vår spelexpert. Jättekul att ha dig med. Jag hade gärna velat fråga lite mer om din relation till Janne Andersson och så, men jag känner att du får komma tillbaka.
Ja, absolut. Vi har ju en landslagssamling här om några veckor.
Ja, men exakt. Då kan du väl komma hit efter det.
Absolut.
Så får du komma vid 8 så att du inte är för trött. Så trött som jag är. Stort tack, Johan.
Ja, tack själva.
Och lycka till här med nästa landslagssamling och alla andra uppgifter.
Ja, tack. Vi ses.
Ha det bra. Nu är det dags igen.
Ja, herregud alltså.
Och idag är det Big Nine som gäller.
Kul.
För det här kvällens höjdare görs ju i samarbete med Telia och ATG.
Ja.
Och det är kul med Big Nine, för vi kör ju vårt program på helger, Djurtalk Weekend. Och då pratar vi upp helgens kupong. Men nu har vi en veckokupong.
Ja, verkligen.
Vilket är skitkul. Och jag gillar ju verkligen det här spelet. För det är ju lite... Men det är ett nytänk från ATGs sida och det är lite olika varianter. Alltså dels ska man inte sätta rätt tecken, såklart.
Oh.
Sen ska man sätta över- och underspel.
Exakt.
Och vilket du kan vara lurigt. Också,
vilket är kul,
tycker jag. Vad sa du?
Det är två dagar, det är
Malmö och precis, Djurgården. Precis. Och vi kan väl göra som så. Dessutom har vi ett wildcard också på en valfri match.
Exakt. Ett rätt.
Ja, precis. Mm. Och vilket ett rätt står man på? Du börjar där. Och du har satt ut ett wildcard på Tottenham Marseille här.
Ja, jag är där igen och giggar med Tottenham.
Ja. Hur kommer det sig?
Ja, men lite procentuellt att Marseille-vinst kommer göra att det försvinner mycket kuponger. Så jag tänker att det är viktigt för oss. Men också att jag tycker att Contes rant igår gjorde att jag den här... Han ljög ju om antal dagar och spelschema och sånt, vilket jag gjorde mig lite konfunderad. Att han var där redan. Det kanske betyder någonting för ikväll. Jag tycker Marseille ser rätt bra ut. Sen är väl Alexis Sanchez tyvärr avstängd för något gammalt bråk förra året. Men trots det så kanske jag hoppas på en 0-0 match eller 0-1 till Marseille och sånt.
För då blir det bättre utdelning.
Väldigt mycket bättre utdelning. Stor skillnad. Den andra stora grejen jag tog med bara för utdelningens skull, det är ju bara Barcelona-pilsen. Mm. Om det blir under där, då försvinner väl 90% av kupongerna.
Ja, det är så. Mm. Den är fin.
Så den tycker jag var liksom värd att ta med. Det tycker jag var...
Kanske nöjer sig vid 2-0 då?
Ja, men exakt. Vem vet? Ja. Ingen aning. Vi är garanterat 7-0 bara för det. Men,
ja, men... precis. Men då, du har ju med garderingen där. Du har ju överspelat där också.
Ja, exakt. Eller? Exakt. Jag tycker det var...
Vi kan väl ta kupongen i sin helhet. Vi börjar med Napoli-Liverpool där du tror att Liverpool i alla fall löser en pinne då eftersom du spelar kryss 2.
Ja.
Men att det blir lite mål här.
Jag tror det blir lite mål. Ja. Jag tror att det kan bli mål på båda hållen.
Den raka tvåan på Bayern München. De åker och tystar Inter.
Jag tror de gör det. De är mycket bättre. Och även samma sak där. Underspelet också väldigt fint. Jag tror 17% som är den bara. Mm. Så att där också, sitter också bra.
Barcelona har vi pratat om. Att det går de Madrid mot Porto. Porto har ju Champions League-vana. Där garderar du fullt ut.
Ja, alltså de har ju en ny backlinje. Ny backlinje i Atletico. Och ny målvakt va? Och Oplak blev skadad i helgen. Mm. Så där känner jag att det där kan gå lite hur som helst. Sen var det väl också ruskigt mycket bråk förra året. Det var ju röda kort och allt möjligt. Så.
Just det.
Det där känns som ett riktigt hatmöte.
Ja, Klubb Brygge, Bayer Leverkusen. Där är också garderingen med. Men det måste bli över 2,5 mål, annars faller du bort.
Precis så, precis så.
Ja, och sen kommer vi då till torsdagen. Och då har vi Malmö-Braga. Åge-effekten har du garderat för här.
Det är ettan där. Det var en två över under innan. Så det var detta med, det var Åge som förändrade allting.
Ja, snyggt, snyggt. Ja, men det tycker jag man ska ha med. Det där kan ge effekt. Stora spelare, eller de äldre spelarna kommer ju börja springa nu. För första gången på länge.
Vi hoppas på det i alla fall. En etta där också. Det är ju Sverige så att det är ganska jämnt fördelat. Men ändå, en etta under. Rätt bra spelt.
Manchester United mot Isaks gamla lag. Och där kan jag tänka mig kanske att Cristiano Ronaldo finns med från start.
Ja, jag tror det kan bli slakt faktiskt. Mm. Men med det sagt så... Vi hoppas på ett kryss och under någonting.
Precis, det vore bra. Och sen då, talar ju vårt hjärta.
Exakt, exakt.
Ni ska åka till Irland och spela på gräs, vet du det?
Ja, liksom irländskt sekt högt gräs också. Så att, jag håller med. Men med det sagt, så formen de är i och någonstans så ska vi, tror vi löser där. Mm. Jag tror derbyt kan vi jobba på söndag. Jag tror det här kan bli...
Ni går för Europa nu.
Ja, exakt, exakt. Ja. Men tyvärr i Sverige då, Djurgården är rätt översträckade där också. Mm. Så vi hoppas på två under tror jag för procenten. Mm.
Men de kanske nöjer sig där. Du vet, börjar plocka av spelare vid 2-0 ledning och så satsar de på derbyt.
Ja, det låter ju underbart. Ja. Svårt att se det.
Ja, vi får se vad det blir. Men du, den här raden går ju också att rygga. Vi kör ju andelsspel här.
Precis
bara.
Så.
Och en andel kostar 120 kronor. Och ni som vill rygga kan antingen scanna in QR-koden eller gå in via direktlänken då. www.dob.one/big9.
Yeah.
Så köper man en andel. Och vi har ju lovat här att blir det vinst så blir det en brakmiddag för alla här på fotbollsmorgon. Mm. Så vi jobbar in dig här nu.
Ingen press.
Ryggar tillsammans. Nej. Så glöm inte att det är bara att kliva in där och rygga. Ni måste vara 18 år för att få spela. Och upplever ni problem med ett spelande så finns ju stödlinjen.se till hands. Och de här Champions League-matcherna, ja, men de går ju att se på Telia och Simor.
Exakt så, underbart.
Vilken match ska du se ikväll då? Det blir Liverpool
tyvärr, alltså.
Vad känner du kring statusen kring Liverpool?
Nej, men jag tror det kan varvas upp. Alltså jag är inte lika stressad som de andra. Jag tycker det är ganska skönt. De andra tappar ju poäng konstant.
Precis.
Och vad är det, 15 november det slutar första vändan. Så hänger vi med fram till dess, tror jag, lugnt. Ja. Det är mycket sån recency bias tycker jag i det tänket. Alltså, man blir så snabb på att någonstans.
Mm, men det håller jag med om.
Och så länge City liksom trillar då, här och där så känner jag mig nöjd. Mm. Helt klart.
Chelsea har det tufft.
Chelsea har det jättetufft.
Ja, alltså det är...
Där skände upp.
det är verkligen som vi har väntat.
Ja, verkligen. Ja.
Nej, men det är ju, jag tror, vi satt och snackade förra veckan med David Donner, så är det lite som en upplevelse som minikris. Nu börjar den växa. Mm. Det är ju, jag tycker att Tuchel är ju en av liksom, världens bästa matchcoacher.
Mm.
Men det känns som att han inte har fått verktygen överhuvudtaget för att jobba med det där. Mm. Sen så också kanske han lite väl mycket matchcoacher, för nu börjar han spela ihop ett lag och så testar han lite olika liksom, system där.
Med mycket nya spelare.
Och så fort en nyförvärv kom in,
startade direkt. Ja, jag tänkte också, det är konstigt liksom, alltså.
Det är någonting som inte...
Nej. Tyckte de ju såg väldigt bra ut mot just ditt Spurs i den matchen.
Absolut,
men det är men ni fick med en pinne.
Ja.
Men det är enda matchen de har sett bra ut.
Ja.
Eller?
Jag missade första Everton-matchen. Men det var
svaga.
Svaga. Ja,
Så att de har...
De och igår hade de ingenting.
Nej.
Att se till dem.
Nej. Och det är liksom mot Dinamo Zagreb. Även om det är ett tryck där på arenan så ett lag som har sin idé och är i form. De rullar ju såklart ut det där motståndet.
Ja. Så det är väldigt speciella arena. Det vet jag om ni såg.
Ja, jättemärkligt.
De har ju stängt av. Exakt, man ser inte publiken någon gång. För de har ju stängt av halva arenan på grund av rasrisk.
Rasrisk, det är därför, okej.
Ja. Det känns konstigt. Liksom, är den här lilla delen okej? Okay, den här fem meter bredvid, där kan du stå liksom, och hoppa.
Nej, men jag tänkte på hörna så, men att kortsidan var ju proppfull. Ja. Och sen kommer upp, det var ju tomt. Ja. Okej,
okay, rasrisk. Blue Bad Boys stod det där på ena... Ja. Sidan. Mm. Det här är ingen roliga tweet som Liverpools officiella konton skickar ut. Nej. Som alltså rekommenderar supportrar på plats i Neapels att absolut inte ta sig till citykärnan. För då kan det gå till helvete.
Käka på hotellrummet. Ja. Hade folk lite kul åt igår. Nej, men det är ju superdeppigt. Ja. Men vi möttes ju för 2 år sedan kanske. Sånt. Mm. Och det var jäkla röj. Ja. Så att jag kan förstå politiken. Ja. Men ja, kanske lite
det är ändå Italiens tredje största stad.
Ja, det är det.
Vad är det här?
Inte roliga de senaste liksom Europaresorna för Liverpool.
Nej, tuff Paris också. Ja, tuffa tider alltså, helt klart. Men kanske lite därför också det finns en lite överdriven hoppas jag på.
Ja, att exakt.
De blåser upp lite grann.
Ja, vi hoppas att det går lugnt och stillsamt till. Bra så, då är fotbollsmorgon, onsdagen den 7 september i mål. Nu fick jag till det. Det var rörigt där ett tag, men det var många samtal och hej och hå, så att jag har mina förklaringar och så är det tidigt på morgonen. Men det här var ju 2 intressanta timmar.
Verkligen, superkul.
Jag har fått med det mesta känns som.
Ja, vi fick snacka lite politik som alltid ligger varmt i hjärtat och sen så också snacka lite Chelsea, ligger ännu varmare om hjärtat.
Ja, exakt, du fick avsluta där, vilket jag gjorde för din skull. Ja. Och Myggan kommer in här och levererar 9-1 på Big 9. Det känns klart, vi följer upp det på fredag då, eftersom den kompongen som du säger lever över 2 dagar. Då får man action både onsdag och torsdag.
Kan ta en liten uppföljning imorgon kortis. Och
just
sen
det.
Så får ni snacka
på fredag. 6 rätt där och sen så tar vi 3 rätt till där på kvällen då.
Superprogram, jag satt och tittade på tjejerna här i början med politik. Vad är kul. Ja. Addition. Snyggt.
Ja, men verkligen. Ja, vi är rappa och grävande här. Mm.
Inte just vi kanske. De är lite
bättre. De är väl rappa. Jag får frågor. Ja. Tack för lördagsmorgon, fotbollsmorgon, vad vi nu heter. Vi ses imorgon igen.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.